Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
Då säger vi god morgon, varmt välkomna till fotbollsmorgon. Det är torsdagen den 29 september och vi har ett väldigt matigt program framför oss med riktigt bra ämnen och intressanta gäster. Det är ju ett litet vakuum, landslagsfotbollen är över och vi väntar på att klubblagsfotbollen ska dra igång till helgen. Men det finns ju som sagt ändå massor att prata om och vid min sida har jag Niklas Niemi och jag börjar med att fråga, är Finland bättre än Sverige på fotboll nu?
Jag säger nej ändå.
Ja, bra. Du är så ödmjuk för dina lag. Jag sa ju det, du är den mest ödmjuka Hammarbyaren jag någonsin träffat.
Kan det vara finska landslaget kallas?
Ja, jag hörde det ju. Nej, berätta.
Hukajat.
Just det.
Alltså det är ju, bärjuvar.
Ja, lite tantigt.
Ja, så en jävla. Sitter ju inte samma sätt som lejonen.
Nej, precis.
Som finska hockeylag.
Exakt, det är lite mäktigare. Vi hoppas ju att vi får möta er här nu i EM-kvalet som lottas nästa helg, va?
Nej, fan.
Är det nu i helgen?
Det är väl det var det visst.
Jag tror att det är nästa helgen. Viktigt för Sverige. Finland i pott 2 och Sverige pott 3. Tillbaka i fotbollsmorgon. Efter succén senast har vi Josefin Karle.
Yes!
Hur är läget?
Det är jättebra. Kul att vara här igen.
Ja, det var ju succé senast. Vi fick ju väldigt mycket positiva reaktioner och det fick ju du också.
Jag med, jag blev så glad.
Ja
faktiskt. Askul.
Var det många tjejer som hörde av sig och sa att nu ska de ta sig till läktaren?
Nej, men precis. Väldigt många tjejer som bara kände att tack, jag kan verkligen relatera till det här. Och det är ju alltid härligt. Och de blev ju taggade och glada. Men också många killar som skrev att de fick en tankeställare. Och det känns ju bra.
Det är nästan viktigare.
Ja, alltså verkligen, det är ju så. Men också det här med att vissa män också kände igen sig. Att de själva kan vara typ nervösa. De älskar att gå på fotboll men de kan liksom inte vara med i surret. Men att de blir mer accepterade i det. Så det var många ändå intressant feedback.
Ja. Idag ska vi också gästas utav, vi har många samtal vi ska göra. Ja. Vi ska ringa upp Ann-Helén Gran som alltså är assisterande för det mexikanska damfotbollslandslaget. Otroligt mäktigt jobb. Nej, vad säger jag? Hon har ju varit i det. Hon är i Tigres.
Ja,
så är det. Klubblaget Tigres i Mexiko.
En av Sydamerika är inte Mexiko, men en av den kontinentens största liksom, klubbar.
Ja, ändå. Helt enormt. Hon har ju varit runt i massa olika landslag tidigare. Finland bland annat.
Och i Bayern,
hon har varit i Hammarby också som assisterande. Och nu så är hon då i Tigres som är ju en stor klubb där borta. Ska bli kul att höra lite hur damfotbollen är på frammarsch där. Sen ska vi ringa Joakim Linner och Hampus Zachrisson i Varberg som håller på med ett intressant projekt. Och sen 8.00, då kommer han. Legendernas legend.
Så jäkla legend.
Lasse Granqvist.
Det är första gången. Har ni interagerat med honom innan?
Alltså, jag har suttit i studio med honom för väldigt länge sedan. När vi hade ett program som heter Matchpuls här på Dobb TV. Men annars har jag bara lyssnat på honom. Men han är ju lite av en idol. För alla mina minnen från idrotten är ju tillsammans med honom.
Ja, men såklart. Han är ju enorm.
Och väldigt folkkär är han ju.
Igår så var jag på Olof Lunds bokrelease som han hade på Teatergrillen. Med Fredrik Wikingsson som var här i tisdags. Och jag har fått ett uppdrag av Wikingsson. Som en fråga jag måste ställa. Lasse Granqvist.
Ja.
Viktigt, sa han.
Ja, vad spännande.
Din enda uppgift, sa han.
Den ska du få ställa. Och du ska också få berätta idag. Varför Norrköping åker ur Allsvenskan 2025?
Nej, då spelar Allsvenskan 25. Åker ur 24.
Okay. Den är vi intresserade av att lyssna på, eller Jossan? Alltså, varför Norrköping spelar i Superettan?
Det känns ju bra att i Norrköping då, att du inte har liksom förutspottat i AIK, för att man vet inte.
Nej, precis, men AIK är en del av tesen. Och den tes som har snickrat ihop på en nätter hemma, som kanske inte har mått så bra av att marinera så här länge.
Nej.
För då börjar man tvivla. Det är bättre att bara spotta ut sin tes och sen så man står för det sen. Men om man liksom har väntat en vecka med att en tes ska läggas fram, då får den fan hålla. Och jag tror den kanske gör det.
Ja, men jag tror att den gör det. Jag har sett delar av tesen och jag tycker att det ser starkt ut. Hörrni, nu har vi ju Ann-Helén med oss här. Hej, varmt välkommen.
Ja, tack så mycket.
Du, vi börjar med den här frågan. Vad är klockan?
Ja, precis. Jag får kolla alltid så där, för jag blir lite smått förvirrad själv. Men hon är strax efter midnatt.
Ja. Vad stort av dig att ställa upp här i Fotbollsmorgon. Vi är väldigt intresserade av att höra kring dig och ditt arbete. Hur hamnade du nere i Mexiko?
Ja, det kan man ju fråga sig. Inte direkt en tanke jag hade för några månader sedan. Men jag låg på soffan där hemma och kikade på EM-semifinalerna. Och så kom det ett litet meddelande från Paul Bolsom, som är fystränare för herrlandslaget också. Och som dessutom har en roll i Tigres då. Här i Monterrey som physical advisor, tror jag hans titel är.
Och då blev det ett erbjudande konkret ganska omedelbart, eller?
Ja, det var en liten fråga. Man hade precis, egentligen var ligan redan igång vid den tidpunkten. Och laget hade liksom för någon 6-7 veckor tidigare fått en ny huvudtränare i Carmelina Moscato. Kanadensisk för detta landslagsspelare som var tränare i FC Nordsjälland i fjol. Och då hade väl de pratat lite och hon börjat att smida lite planer för hur hon ville att det skulle se ut framöver. Och så letade man då lite utanför Mexiko för en assisterande också. På ganska kort
varsel. Ja, hur trivs du hittills då? I landet och i klubben?
Nej, men det är ju precis, man vet väl aldrig vad man kan förvänta sig riktigt. Och jag hade aldrig varit i Mexiko eller någon jätteerfarenhet av mexikansk fotboll. Mer än en landskamp 2011 med Sveriges damlandslag. Så att jag hade inte så mycket förutfattade meningar, men jag var väldigt nyfiken och helt enkelt att se vad det fanns att bjuda på. Och jag tycker det har varit en jätteintressant period. Det har varit mycket händelserikt, för att det är en ganska intensiv liga. Man spelar alltså en liga på hösten och en liga på våren. Ganska mycket matcher. Så en liga om 18 lag. Man spelar en enkel serie, sen blir det ett slutspel nu in i oktober här. Så att det är intensivt hela tiden, kan man säga.
Ja, kul. Men vi vet ju att damfotbollen är ju ordentligt på frammarsch i Europa. Hur är statusen gällande det i Mexiko?
Ja, den här ligan som ju då heter MX, precis som på här sidan då, är en professionell liga som startade upp 2016. Och i stort sett så, man kan väl säga att den kanske blev framtvingad av Mexikanska fotbollförbundet, så att det är alla professionella klubbar på här sidan som också då har en struktur och en organisation på damsidan. Så att matcherna spelas ju på de stora stadion överallt, och jag tror att i övermorgon här, eller imorgon för er, den 30:e, så har vi ett stort derby som verkligen liksom alla snackar om, och informationen jag har fått är att det är 35 000 biljetter liksom sålda.
Jäklar.
Bra siffror. Kul.
Och det går ju bra för er också. Bara en förlust hittills, va, sen du anslöt, och ni ligger på tredje plats.
Ja, precis. Sen är det väl egentligen ingenting mer än en första plats som gäller. Den förväntningen är ganska stor, och Tigres då har ju varit väl den klubben som har väl flest mästerskap sen ligan drog igång 2016, som sagt. Så att, och då inte, och missade final i våras här, som sagt. Det spelas liksom en liga på hösten som heter Apertura och en liga på våren som heter Clausura. Och nu är det nog två säsonger sen Tigres vann, så att Så att där ligger förhoppningarna och förväntningarna.
Ja, häftigt. Hur är nivån då? Om du, det är alltid svårt att jämföra, men om du får försöka med damallsvenskan.
Ja, ja, precis. Det är alltid svårt. För att det skiljer sig ju liksom, vad ska man säga, både lite så, ska man säga, spelidé, spelmässigt, individuella skickligheter är väl, det skulle jag säga, ganska hög. Det är en liga som är förhållandevis då ganska inhemsk, men det finns ju utländska inslag också. Men man har liksom en regel och bestämmelse som säger att det är max fyra utländska spelare. Så att i vår trupp då bland annat så har vi ju mexikanska spelare och 7 stycken som ingår i mexikanska landslagstruppen nu som kommer här. Och sen har vi en Mia Fischel som är en framtidsspelare, amerikansk ung spelare som är 21 år gammal och figurerar liksom precis i utkanten av USAs damlandslag också. Och sen Oceana Kanu som spelade i Linköping i fjol också. Så att det finns ju lite utländska inslag och det finns ju en del spanska spelare som också har tagit sig hit. Men kvaliteten är ganska god och det spelas liksom intressanta matcher. Sen finns det ju vissa så att säga, specifika skillnader. Det är lite i försvarsspelet, det är lite mer markeringsinriktat på många håll och sådär. Sen jobbar kanske vi lite annorlunda då, såklart med Carmelinas influenser från Kanada och även att hon har liksom europeiska influenser också. Så att,
ja, häftigt. Du, spännande då här med derby och...
Vilken stad är det? Förlåt, jag begränsade mycket.
Jag vågade inte ställa frågan, så det är bra att du gör det.
Ja, men det är bra, för jag tänkte, jag lyssnade på diskussionen om fotbollströjor, så du ska ta en titt på det, för det här Tigres då, som det heter, och det är från staden, heter Monterrey.
Ja, Monterrey.
Monterrey, ja. Så det är ju ungefär en 2,5 timme upp till gränsen till Texas då.
Vad med livet i Mexiko har överraskat dig mest, alltså som är den största aha-upplevelsen som du inte alls var beredd på? Allt.
Oj, ja precis. Det är klart att man får många frågor där hemifrån sådär. Känner du dig säker? Känns det tryggt liksom? Och gå ut och sådär. Och det har jag väl inte känt en enda gång liksom, att jag har känt mig liksom rädd och så. Kanske så andra dagen när man ser de här polisbilarna med några som står uppe på en sån här pickup med stora vapen. Men det är väl egentligen bara ett inslag som är ganska normalt här. Men jag har aldrig känt mig liksom otrygg. Trafiken skulle jag säga. Det var säkert tanken att jag skulle köra. Men den är, och jag har ingenting emot att köra bil på något ställe egentligen. Men här tänkte jag, nej, jag tror jag låter bli det. För att det är mycket, mycket filbiten utan förvarning och hyfsat hög fart och lite vägsystem som man...
Jag hade inte förväntat mig det svaret. Filbiten utan förvarning. Det var kul.
Ja, ett äventyr på väldigt många sätt då. Vad spännande. Vi ringer gärna tillbaka till dig, Ann-Helén, då, när du har kommit lite längre och förhoppningsvis då är med och slåss om den här titeln. Väldigt spännande att höra kring ditt äventyr.
Tack så mycket. Tack för att jag fick
vara med. Dra dit svenska spelare också. Det vore kul om du får lite svenska spelare dit.
Finns det ekonomi för det att ta över svenska spelare till Tigres?
Jag skulle ju tro det, va, eftersom Uchenna Kanu är här och inte fortsatt i damallsvenska. Sen har jag ingen aning vad det ligger på, men det tror jag. Man har rätt så bra koll faktiskt. Alltså många klubbar och vår sportchef också att prata om mycket europeiska spelare också. Så att, ja, vi får se vad framtiden.
Ja. Ja, men stort tack Ann-Helén och lycka till framöver, så hörs vi.
Ja.
Tack, hej.
Ha det bra, tack.
Hej då. Ja, vi får prata mer kring med Ann-Helén längre fram då. Hoppas att de vinner den där titeln. Då blir hon ju glödhet på marknaden. Och se om det blir ett kanske chefsjobb där borta också.
Ja, det var kul.
Nu då, nu ska vi höra Niklas. Varför Norrköping, den här cliffhangen vi haft. Varför Norrköping spelar i Superettan 2025? Lägg ut orden.
Nej, men så här... Så här. Jag har letat och letat och kollat lite så här. Klubbar som tar sin, alltså i Sverige då, klubbar som tar sin första SM-titel på väldigt många år. 5-10 år ish efter det så åker man ofta ner, eller jävligt nära åker ner. Och det liksom finns många exempel på det. Sen 90-talet så finns ett exempel som det inte gäller, och det är Elfsborg. De har aldrig liksom varit riktigt nära åka ner efter sitt guld 06. Väl?
Tog de ett nytt sen 2012 också, framför ögonen på AIK.
Precis, och sen så har de aldrig liksom, de var väl där 2016 kanske var nere och nej, inte ens nära.
Nej.
Det var aldrig någon fara. Jag kan ta exempel då, Hammarby framförallt, det är väl det jag började av naturliga skäl. Guld 01, åker ur 09. Djurgården tar, liksom, ja, de har sin period där, första guld på 36 år, 02. 09 då, samma år som Bayern, så kvalar de sig kvar mot Assyriska. De torskar ju första mötet, va, mot Assyriska borta på Jallavallen.
Just det.
Och klarar sig kvar med
nummer. Vem, det är ju 3-0 hemma på stadion.
Det är liksom, de var ju ute nästan. Liksom. Och sen så har vi Helsingborg. Där är det lite halvhaltande tes här, för de tar ju guld 99, ska sägas. Första gången där.
Men inte ett lag som vinner särskilt ofta.
Nej,
ska sägas.
De tar guld 11 och ur 16.
Ja.
Och sen så har vi faktiskt Halmstad. Tar guld 2000. Åker ur 11.
Ja, sen har de varit i jojo-lag efter det.
Och sen så har vi då, helt enkelt Norrköping. Tar alltså guld 2015. Första gången sedan 1989. Nu är det ju så att det är en dalande trend sista två åren här. Och de går längre och längre och närmare sträcket ner. Så att de kvar nästa år också. Och sen kämpar de 24 och så åker de ut.
Innebär det här då att man skulle kunna driva Helsingborgstesen på AIK då, att de åker 28, 27?
Nej, men ja, precis. Fast AIK är liksom lite större, ja, för sig. Men jag tycker att Norrköping är liksom lite mer ovana vinnare på senare år.
Ja, nej, men jag bara försöker att dra det här om det kan bli något uttåg för andra klubbar också. Men Norrköping, som har en negativ trend, de skulle ju absolut då, enligt din tes, kunna åka på det. Samtidigt då, vad som har förändrats mycket i de här klubbarna, om jag ska gå emot det här nu. Det är ju att det är en, liksom, en annan typ av ekonomi nu. Och att många av de här klubbarna säljer spelare för väldigt mycket pengar. Och det är väl det som talar emot. Norrköping har ju, som du säger, en negativ trend. Men sitter ju på en väldigt stor kassa. Så det skulle ju vara närmast chockerande om de trillar ut. Men det är ju någonting med att man vinner, får in en mättnad, spänner bågen lite för mycket, hamnar snett, krävande supportrar som lever kvar i det gamla. Att vi ska vinna saker, nu har vi vunnit en gång, vi nöjer oss inte med det, utan man ska vinna mer. Och så kommer den här negativa spiralen, och Allsvenskan är ju en jämn liga, mycket på grund av 51%-regeln, alltså det är ju väldigt tätt. Och då när det går emot, i synnerhet då när vi pratar lite större klubbar, för alla de här klubbarna gemensamt har ju ändå en ganska kall, man kanske inte har det, men en krävande supporterbas.
Exakt.
Men man ser ju också, ekonomin är ju inte alltid det som är viktigast. Alltså kolla Malmö nu, man har ju tänkt att gud, de måste vara så överlägsna, det har de ju inte varit riktigt. Sen är de ju inte nära att åka ur, de är inte, där nere och snuddar. Men man får ju ändå lite hopp som gnagare, ekonomin är inte allt.
Nej, de har ju faktiskt sett. Och vi har ju ett exempel i England just nu. Leicester.
Jag tänkte på det.
De vann ju helt sjukt nog den största skallen någonsin. Vann samma år som Norrköping. Och nu ligger de sist i Premier League. Och där är det ju verkligen, vi pratar om en ovan vinnare. Just det här med att du drar på lite för mycket kostnader. Man tror man ska kunna upprepa det man har gjort tidigare. Supporterna är där och skriker, nu ska vi fortsätta att utmana.
Och en grej då som man kan också, om man vill fortsätta med tesen, som är så att Elfsborg är den enda klubben här som, ja, i Sverige, där vi har en kontinuitet med Stefan Andreasson, och liksom de har jobbat exakt samma sätt sen 97 typ. Alltså, eller när de,
ja, nej, men han har ju varit där otroligt
hur länge som helst. Men alltså hur länge som helst. Så där finns ju den tryggheten. De byter ju inte ut liksom ledning eller tränare och bara sådär. Utan de vet vad de gör. De scoutar hela. De är duktiga på att förädla unga och sälja. Det har de varit länge.
Så det talar väl också för Djurgården också. Ja. Alltså en stor anledning till varför de är så starka just nu. Och har varit en tid. De har ju liksom långsamt klättrat upp. Och det är ju mycket på grund av Bosse och Henrik i ledningen där som har fått jobba tätt och inte heller har liksom...
Nej, de har en stabil bas och ledning. Och
för alla de här, både AIK, Bayern, Djurgården, Kalmar, Helsingborg, under de här åren, har ju haft det väldigt stökigt på de positionerna innanför år innan. Liksom. Det är, Bayern var inte kul 07-08.
Nej, liksom. Och då är det också viktigt att man har en styrelse och, som är ännu högre upp än själva klubbledningen som står emot när det blåser. För alla lag bor ju på minor och har ju tuffare perioder såklart, vissa säsonger. Ja. Men då gäller det att man står starkt där.
Men jag fastnade på det här med tränare när vi pratade om det. För att det känns som att man byter, när det går dåligt för ett lag så tittar man ofta, nu måste vi byta ut tränare. Ibland är det liksom, alltså det är mer en öppen fråga. Tycker ni att det är bra att man liksom byter ut så fort? Det är så här, nej nu gick inte det laget vidare till VM eller nu går det här. Ska man hålla kvar och försöka? Alltså, eller ska man kolla då styr? Eller liksom är det bra? Ibland byter man ju ut ganska fort bara för att det går dåligt.
Jag tycker klubbarna ibland är lite för snabba på det. Sen tycker jag att Fredrik Wikingsson sa det bra i tisdags att när man har någonting framför sig som inte går bra, då blir man ju sugen på att prova något nytt. Det är ju, människan är ju så att man ser någonting som inte, som går åt fel håll. Och då känner man att det finns en potential att göra det här bättre. Vad händer då om vi gör den här förändringen? Mm. Och det är ju det lättaste att göra. Man kan inte byta ut en spelartrupp. Det skulle man egentligen vilja göra med det svenska landslaget nu. Man skulle vilja byta ut hela laget.
Exakt.
Gärna till norrmän och finnar och danskar. Men det går ju inte att göra. Utan det är de gubbarna vi har. Och då är det ju tränarposten som är det lättaste att byta ut. Nu ska vi prata med två herrar som har haft samma tränare ett tag här. Och han är ju hyllad i form av Joakim Persson. Men vi ska faktiskt börja med att prata om något annat när det kommer till Joakim Linner och Hampus Zachrisson. Varmt välkomna till Fotbollsmorgon till att börja med.
Tack så mycket.
Det var ju väldigt charmigt på något sätt och väldigt fint igår på sociala medier då. Mm. När Varberg publicerade att ni två, jag vet inte, är det fler spelare som är ute? För ni är alltså runt om i kommunens skolor och deltar i lästräffar med barn i årskurs 2. Är det bara ni två eller är det hela laget som är runt?
Nej, utan vi har väl valt ut en 8-10 spelare som vill det här och är lämpliga för det här också. Så att vi är ett gäng som kör.
Ja, och det här är ju helt fantastiskt. Och någonting kanske man inte tror att fler klubbar och spelare framförallt då, skulle ta efter. Hur kommer det sig att ni gör det här och vad ligger bakom initiativet?
Ja, men vi kände väl för 2 år sedan nu, Jörgen. Mm. Att vi som klubb behövde göra någonting för samhället egentligen. Vi har varit med på en ganska lång resa från att nästan åka ur Superettan till att gå upp i Allsvenskan. Och då känner vi att vi kan göra skillnad. Det är många som tittar på oss i kommunen och i grannkommunerna. Så att vi känner att vi behöver göra någonting. Och då hade vi ett möte med kommunen, skola- och arbetslivsutvecklare. Och kom på den här briljanta idén skulle jag vilja säga. Att åka ut till alla skolor i kommunen och agera läsande förebilder. För det är där de tyckte att vi kunde göra mest skillnad då. Mm. Och vi läser ju inte bara för dem, utan vi pratar även skola, utbildning, bakgrund, mål och drömmar. Vad man ska göra efter karriären. För det kommer ett liv efter fotbollen också.
Mm. För visst, alltså, jag såg, det stod den här bilden, då står det Oskan. Det är alltså inte att det är fotbollsrelaterad läsning, eller hur? Utan det här är vanliga berättelser, mysläsning liksom. Så. Alltså det är inget fotbolls...
Den här boken, precis, den här boken, Oskan av Ulf Stark, lämpar ju sig för årskurs 2. Det är därför vi har valt.
Ja, fantastiskt. Hur blir ni bemötta då? Från, ja, men dels skolor, lärare, men framförallt då elever?
Alltså jättebra. Man märker verkligen det att åker vi liksom en 45 minuter ut en bit utanför Varbergs centrum så är de har ju aldrig kanske varit på fotbollsmatch innan eller så, utan, och kanske inte så vet vilka Varbergs boys är, men efter mötet så tycker vi att vi har nått dem på en helt annan plan än tidigare då. Och det behöver inte nödvändigtvis vara att de vill börja spela fotboll, utan det kanske är att de får upp ögat för dels lagidrott eller någon form av sammanhållning. Det är det vi försöker bygga på då. Att en gemenskap och att ha ett mål med någonting hela tiden. Att det är viktigt.
Mm. Och ni själva då? Vad känner ni kring det här? För ni har ju ändå... Nu jobbar ju ni båda för klubben också vid sidan av. Vilket vi ska komma till. Men det är ju också framförallt så är det ju fokus på elitkarriären. Och se till att Varberg gör så bra prestationer som möjligt. Men tar energi eller ger energi att åka runt bland skolorna?
Nej, det ger jättemycket energi, det skulle jag säga. Alltså det är en, en boost för oss själva när vi ser hur glada alla barna blir att vi kommer ut. Så att det är jättekul verkligen.
Och hur ser er vardag ut då? Berätta, ni börjar dagen med att träna fotboll inte?
Vi är nog det enda laget som tränar eftermiddag faktiskt i Allsvenskan. Och det tror jag grundar sig att när Jocke tog över 2018 så hade vi några förmiddagsträningar. Och vi var så jäkla dåliga då så han tyckte väl att... att vi fortsätter sen eftermiddag för folk kunde sköta sig med frukost och liknande. Så att det är nog därför. Så att vi båda jobbar ju halvtid i klubben med all form av sponsring och lite så på marknadssidan. Så vi jobbar väl fram till klockan 2 varje dag, de dagarna vi inte har dubbelpass. Och sen så tränar vi klockan 3 till 5:30 någonting.
Mm. Låter bra det. Om vi ska fokusera lite på det som sker på planen då. Ni ligger ju ovanför strecket. 6 poäng ner är det väl till Degerfors. Vad känner ni kring slutspurten som vi nu faktiskt kliver in i då? För nu ska ju Allsvenskan avgöras.
Ja, det är klart. Det är lite nervöst. Alltså, 6 poäng är 2 vinster. Så det kan gå på 2 veckor här så är det försprånget uppätet. Sen är det klart vi ska ju ta x antal poäng till. Tycker jag i alla fall. Jag har inte riktigt koll på motståndarnas spelscheman och sådär. Det struntar vi nog i. Men vi ska ju i alla fall kunna ta ett gäng poäng till.
Och ni har ju, jag ser här i schemat också, ganska tufft spelschema. Det är ju Häcken och sen Hammarby. Och sen otroligt viktig match då mot Helsingborg som känns lite på uppgång. Men ni har ju samtidigt kan jag känna, jag tror att ni har ett lugn i truppen. För ni har ju varit i den här situationen förut.
Ja men så är det. Vi vet om att hemma är vi starka och varit i 3 år. Sen tycker jag väl att i år att vi... inte riktigt har presterat på samma nivå som tidigare på hemmaplan. Och kanske var, eller är förtjänt av några extra poäng faktiskt. Sett till hur resultaten har blivit. Men vi vet om att hemma är starka. Lag gillar inte att komma hit. Speciellt inte nu när det blåser åt alla väderstreck. Och det regnar liksom upp, ner, vänster, höger. Så att, här är det inte många som kan slappna av. Så här ska vi ta någon vinst till. Och sen så får vi skrälla borta mot Bayern.
Men Joakim Persson är det många som är nyfikna på. Vad är det som gör honom så framgångsrik?
Väldigt rak och ärlig i sitt sätt att leda laget. Och hög kravställan på spelarna. Vilket gör att alla måste vara på topp för att känna att man ska få spela. Och sen så, det är väl inte undgått det, att vi har ju kanske, eller vi kanske är det laget som har använt mest spelare i hela Allsvenskan. Så att jag tror han kockar motståndarna och motståndarnas tränare ganska mycket med rotationer, byta av spelsystem och lite sådär. Jag körde lite man-man här för några matcher sedan liksom. Så att det är väl inte jättevanligt i dagens fotboll. Så att ganska oförutsägbar om man skulle möta Åbys Boys tror jag. Man kan inte riktigt vänta sig samma taktik som matchen innan om man skulle möta oss. Så att vi är nog ganska svåranalyserade och det tror jag att han gillar.
Ja, bra. Jättekul att få prata med er och vi verkligen hyllar ert fantastiska initiativ här om att åka runt till skolorna och ha högläsning för barnen. Och så önskar vi er stort lycka till då inför slutspurten och hoppas att Varberg är allsvenska även nästa säsong.
Det gillar vi. Tack så mycket.
Härligt, ha det bra.
Härligt.
Oj, 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 nu händer det. Nu
stor,
säger vi...
Hej, Josefin.
Hej, Niklas.
Trevligt.
Hej, Klasse. Tjena,
tjena. Tjena.
Är det bra?
Allt är bra, tack. Hur är du själv?
Ja, det är strålande. Ja.
Välkommen.
Jag valde att gå från Rådmansgatan hit för att vittna till lite.
Ja,
vad bra.
Och det var underbar höst. Ni, det var liksom när luften är lite klarare efter regnet.
Men så det var en skön start på dagen.
Ja, det är lite skönare ljus nu. Vi ansluter ju till studion här 6:30 och nu börjar det bli väldigt mörkt. Mm. När man kommer hit.
33 morgonen hörde jag här ute att ni kör va?
Absolut.
Och då det blir ju mörkare det blir desto tidigare blir det ju på något sätt. Det vill säga det känns ju jobbigare
det känns
va?
Jobbigare,
men bra jobbat.
Ja.
Bra jobbat. Och ni ser kalaspiga ut.
Det är det.
Ja, men vi har haft en bra inledande timme men samtidigt har vi suttit lite på helspänn här. För nu kommer ju legenden in här i studion.
Okay.
Och jag vet ju att, ja du sitter där. Och jag vet ju att jag talar för alla, i synnerhet i vår generation. Ja. För att alla mina idrottsminnen, jag har ju följt fotbollen Slaviskt. Sen mitten 90-tal skulle jag säga. Ja. Och alla mina minnen från stora sammanhang är ju tillsammans med dig.
Ja, redan när du dök upp första gången på Råsunda så satt ju jag där.
Ja, men så var det ju. Så var det ju faktiskt.
Ja, då, jo då. Jag håller på, det blir 35...
Men inte bara det är allsvenskan, utan jag tänker främst på
internationell fotboll. Ja, ja. Nej, men jag håller på, det blir ju 35 år i januari. Mm. Och jag är ju gubbe numera, så att jag är ju glad så länge de ringer och frågar, kan du tänka dig att göra den här matchen? Kan du åka på det här? Och vill du vara med på det här? Så det tycker jag är kul.
Ja.
Så det är klart att när det går dåligt exempelvis för svensk landslagsfotboll, vilket ju inte är att ta i, med tanke på hur det såg ut häromdagen, så, eller vad det innebar ska jag säga häromdagen, så är det kul att leva på minnen.
Mm. Ja, precis. Vi måste prata lite nutid med dig med tanke på hur nära du har följt landslaget. Mm. Men det första Jossan sa när hon kom in här i morse, det var ju att Lasse, han är så folkkär, och många har ju åsikter kring folk i media, alltså kommentatorer och experter
alltså, säger du det?
Och tyckare. Man får ju höra ros, men man får även en del ris.
Ja.
Men så är ju inte fallet med dig.
Jo, men jag får min beskärda del.
Får du det?
Jo, det får jag. Framförallt när jag jobbar med exempelvis Champions League nu, som ju... Jag gjorde faktiskt två Champions League-matcher 1999. När AIK avancerade i Radiosporten, Sveriges Radio hade då på den tiden så att där laget tillhörde, den regionen skulle göra matchen. Så när IFK Göteborg var framgångsrik var alltså västkustredaktionen i Göteborg som gjorde det. Mm. Och här gick ju AIK till Champions League. Så att jag var i Florens och gjorde Fiorentina AIK. Mm. Jag tror det blev 5-0 en sån där Fiorentina. 5-0 tror jag.
De blev det?
Ja, du har bättre koll.
Ja, jag tror att det blev 3-0.
Be tittarna höra av sig.
Det blev 5-0 på Nou Camp.
Ja, just det. Barcelona, ja. De ställde med sitt B-lag.
Ja, precis.
Värsta som kunde hända. Alla var otroligt sugna att visa sitt uppdrag i Kalina. Ja. Så gjorde de mycket mål som helst. Va? Ja. AIK Arsenal 2-3 va? På Råsunda också. Ja. Mm. Men strunt samma. När du Champions League. Alltså när du jobbar i gränssnitt mot de här lagen som är populära och starka supporterorganisationer också i Sverige. Alltså, ofta är det de engelska. Alltså London-lagen, Liverpool, Manchester United, Manchester City. Då får du höra att du kan för lite och du vet för lite. Ja. Och det, vad håller han på med? Och det blir det, av gubben och så vidare. Så det händer ju såklart. Men alltså så är jag lever ju en vardag precis som ni gör hela tiden, att folk tycker och tänker om det du gör, och sån är ju idrotten, sån är ju sporten. Det vore ju otroligt tråkigt annars. Sen kan jag tycka om sociala medier, att jag tror inte vi tänkte det, att var och en blir helt plötsligt publicist. Nej. Jag är helt plötsligt publicist över det. Jag tycker man ska ha en sån här 5-minuters funktion, det vill säga när det pågår ett levande evenemang och jag sitter och följer det och är jäkligt förbannad på det jag gör, va? Då ska när jag trycker sänd på mitt tweet, då kommer det tillbaka och säger, vänta lite, du får vänta 2 minuter. Vi ska... och sen kommer det upp igen och säger, tycker du verkligen så här? Då tänker man,
nej, det där hade verkligen jag behövt back in the days. Jag har ju slutat att twittra, i synnerhet när det gäller mina favoritlag, efter slutsignal eller någonting har inträffat, för det finns inte så mycket att vinna på det. Nej. Då är det bättre att prata för sig själv i så fall.
Jag vill ta del av er på morgonen när man liksom känner att jag menar, efter svenska debaclet häromdagen, matchens prestation var väl bra, va? Men de åker ner i C och alltihopa det där. Då vill man kanske surra med någon om det. Men det kan ju balansera med vad ni säger här. Och, och då tänker jag så här, nu vet jag vad jag ska fyra av för någonting till fikat på jobbet eller i plugget eller vad är någonstans.
Mm. Men om vi tar det då. Status svenska herrlandslaget. Du har ju följt dem nära under många år. Just nu jobbar du inte med den här rättigheten då, Nations League. Men, och de pratade ju lite om det i studion. Sebastian Larsson ville väl inte riktigt ta orden i sin mun. Men visst har vi att göra med ett fiasko.
Ja, alltså såklart är det. Jag hörde ju hur Niklas Holmgren jobbade med sig själv på slutet.
Alltså,
hur ska jag balansera det här? Han sa fadäs. Mm. Och Johanna Frisson satt in till, var väl inte riktigt, alltså han fick inte det med stöd. Och då sa han, magplask!
Ja.
För att liksom trycka till lite extra, va? Men det är klart att det är ett fiasko. Och det är lätt att bedöma om du bara tittar på rankingen där Sverige kommer husera nu. På den så kallade C-divisionen och de övriga som är där. Det är ju det vi tidigare har kallat för blåbärsnationer som Sverige lätt ska
besegra. Ja, det man typ skämtat lite om. Att ja, tänk att möta de lagen.
Och nu är Sverige där. Så att, och mot bakgrund också av den självbilden som är skapad från svensk fotboll och alla oss som följer den, utav den nya unga generationen och vad vi hade förväntat oss av den med Kulusevski och Isak och... Mm. Mm. Vilka man Kristoffer Olsson på min Mattias Svanberg, alltså Hien som mm. mittback nu, alltså det här som kommer som är nytt och fräscht och spännande, Gyökeres och så vidare. Så är det klart att åka ner i C-gruppen, då åka ur, det är klart att det är ett fiasko. Mm.
Och det är där som stör mig lite grann, det du är inne på, för att nu pratas det väldigt mycket om att vi har så dåligt material. Men om vi spolar tillbaka tiden lite drygt ett år sedan när alla de här Sebastian Larsson och Micke Lustig och Marcus Berg och Branqvist slutade, då sa man att det här är ingen fara, vi har ju ett så spännande lag på gång.
Exakt.
Och jag tycker fortsatt att vi har ett väldigt spännande lag på gång. Mm. Därför kan jag inte riktigt, jag blir lite, när Janne då sitter på presskonferensen och upprepar gång på gång att vi har det så jobbigt och vi har spelare som inte spelar och skador. Mm. Absolut, men det är fortfarande ett ganska bra material att jobba med, tycker jag.
Ja, det är det ju definitivt. Och frågan måste ju riktas till Janne Andersson givetvis. Men grejen är så här, tycker jag, ledarskapet som Janne Andersson står för är ju liksom lite... en kopia, alltså det är taget från Sebastian Larsson, från Marcus Berg, Andreas Granqvist, alltså de här, den typen av ryggrad i laget. Det blir kanske ett annat ledarskap, och där tycker jag man ska pröva förbundskaptensfrågan i just den delen. Är Janne Andersson mot bakgrund av hur laget ser ut och de spelarna som är tillgängliga rätt person att leda landslaget? Mm. Och det är klart, den frågan skulle ha ställts tidigare också.
För jag tror att det är väldigt svårt att gå in i ett ledarskap, med ett ledarskap i en trupp 2016 som man gör med de spelarna har, sen generationsskiftet kommer. Att då ändra sitt ledarskap och liksom ta liksom den nya generationen i beaktning och liksom bli någon annan, som man kanske måste göra, det är ju inte lätt heller. Nej. För det har ju funkat väldigt bra som 2018 och liksom så här, med det sättet man gjort det på. Ja. Jag tror att det kanske var, alltså, det kanske krävs en annan person. Mm.
Det måste man pröva.
Ja, pröva.
Och det görs när du utvärderar. Och det är ju förbundets uppdrag.
Men det, man verkar ha bestämt sig redan innan.
Ja, det alltså jag är ju inte särskilt förtjust i ledningen i svensk fotboll. Jag tycker den saknas nämligen. Mm. Och det beror på att Karl-Erik Nilsson, som gör ett mycket bra arbete, tycker jag, i UEFA. Han flyttar fram Sveriges position och Sveriges kännedomen om Sverige och svensk fotboll och betydelsen av den i europeiska förbundet. Han är ju vicepresident här i Han sitter ju med den här chefen in och fikar och surrar. Och så, och sitter i exekutiver och allt vad det är. Men han har ju då sagt att Sverige har jag liksom inte, det lämnar jag. Vilket gör att det hamnar på förbundsdirektörens bord, eller generalsekreterarens.
Ja, men Sjöstrand, jag känns ju väldigt pressad inför matchen, liksom, på en massa frågor. Och, så här, och de pratar om vem som ska utvärdera det, och sen säger jag, vet inte.
Exakt.
Nej, exakt. Det är jag. Ja, men surra om att, liksom, att det är assisterande ska utvärdera. Jag fattar inte vad han menar. Vem ska utvärdera?
Nej, men hur är det möjligt att inte ha klart för sig hur man ska arbeta med? Alltså i grunden, om du driver en organisation, det här är ju elitnivå. Vi pratar ju inte om breddverksamhet. Nej. Vi pratar inte om barn- och ungdomsidrott. Vi pratar om yttersta eliten av svensk fotboll. Har du inte kontroll på kravställning och uppföljning, då är det fel i verksamheten. Ja. Och det, så enkelt tycker jag. Så att det, därifrån så skulle man såklart ha utvärderat situationen och generationsväxlingen mycket tidigare. Men vi får ett annat problem. Ja, förlåt.
Nej,
vi har ett annat problem. Mm. Det är att den här nya generationen platsar ju inte.
Nej, det är exakt.
För
det,
de lirar, ja. Nej. Och nu kommer någon som tittar sig. Ja, men den här spelar. Ja, absolut. Mm. Men i ett generellt snittdraget, de platsar ju inte.
Nej, de tidiga landslagsgenerationen har ändå kommit ut i Europa och sen tagit ett steg till, tagit plats, så att säga. Nu har vi kommit ut, men där stopp.
Exakt. Och så var det ju förr när man kommenterade landslaget, så var det ju stora etablerade klubbar när du räknade upp starten. Ja, liksom. Det är inte det. Och de som är i en större och etablerad klubb, vilket det finns exempel på, de har minst sagt sparsamt med speltid. Kolla på backlinjen. Nu pratar jag inte bara nya spelare, men kolla på backlinjen.
Ja, men och vår målvakt, inte han.
Han sitter ju i en hård situation. För alltså, Robin Olsen, han har ju en av världens bästa målet framför sig, så där kan det ju inte ens bli speltid om inte han går och skadar sig. Och det är nu han en av få bra, ska jag säga.
Jo, men så är det läge. Men förr eller senare, när du liksom pressar på samma punkt hela tiden, så kommer du ju få sämre prestationer. Mm. Det blir ju så. Ludvig Augustinsson, jag tror att jag pratade med Jens Fjällström, som ju är expert på Discovery. Men alltså, han sa att de åtta senaste matcherna har gått igenom fyrbackslinjen. Den som hade spelat flest matcher av de här fyra som ska spela där, det var Ludvig Augustinsson med fyra.
Oh, jäklar,
och så jämförde han med Danmark, där det liksom låg på åtta matcher de hade att spela max då. Mm. Och det blir ju såklart en skillnad också mot det svenska konceptet. Mm. Ja. Det är ju bra på stabilitet, organisation.
Precis. Jag är så förvånad över Augustinsson. Han bytte agent där, för att han har gjort så jäkla bra klubbval hela sitt liv. Ja. Han går liksom från BP till Göteborg till FC Köpenhamn, sen till VD Bremen, tar plats där. Mm. Långt kvar där länge, folk klubbar drar i honom. Sen så landar han in liksom i Sevilla, Med vetskap om att han är nummer två. Mm. Första gången i sin karriär.
Och till och med de som hävdade att han hade två framför sig.
Jag tänkte säga i bästa fall.
Ja, precis. Ja, ja, ja. Och sen så då i utlåningssessionen här så bara går man liksom till en klubb där man är definitivt inte. Att Luka Dinj spelar nästan vill. Så är det bara. Ja. Och det är så konstigt hur där...
För om man då går tillbaka då, för som du säger, då fick de ju speltid. Men då tycker jag också att de gick till mer rimliga klubbar. Ja. Johan Mjellberg, han var i Celtic. Där får jag spela. Olof Mellberg var i Aston Villa. Där får jag spela. Victor Nilsson Lindelöf, han kanske inte ska vara i Manchester United.
Nej, för nu spelar han väl knappt någonting.
Nej, han är ju fjärde man. Ja. Beror på vad man har Maguire i ordningen.
Ja, det är ju en diskussion för fotbolls-Europa. Nästan fotbollsvärlden diskuterar ju det. Det är en dagrubrik. Nej, men alltså... Ja, för mig... En lagkapten för mig... Nu, jag gillar Victor Lindelöf som bara den. Jag pratar med en par gånger. Så absolut, men... När Sverige genomför den här förändringen av spelmodellen som ju är kopplad till de nya spelarna ska man ju tänka. Liksom att Sverige ska utveckla spelmodellen. Det görs på Nations League-samlingen i juni. 4 matcher spelas. Så vi kan resultat. Det gick ju bra mot Slovenien då i och för sig. Sen var det ju ras. Och framförallt för i Sverige mot Norge. Då mådde vi dåligt. Då är alltså Victor Lindelöf inte med. Nej. Han är lagkapten men inte med. Och då säger han så här, men jag är skadad och det är ingen idé. Jag känner inte till att man bedriver rehabiliteringsträning med landslaget. Men det är ju inte det handlar om. Alltså hade jag varit förbundskapten och min lagkapten kommer när jag ska implementera ett nytt spelsystem. Mm. Är det någonting jag behöver då är ju alla med mig.
Ja.
Alltså Wettergren och hela gänget och allihopa som är med och pratar med spelare, återkoppla på spel. Men du behöver hjälpa spelarna.
Ja.
Och absolut kapten.
Ja, ja.
Ingen samling är ju viktigare. Nej. Oavsett om du haltar eller inte. Du får absolut inte åka på semester.
Nej, svaret
är
inte.
Det går inte. Kapten måste ha en delaktighet och ta din roll oavsett om du är skadad eller inte. Så det är en konstig inställning.
Ja, men eller hur?
Och det var ju då, för de har ju... De syns ju på sociala medier idag och då var ju herr Lindelöf med Albin Ekdal iväg på solsemester. Och där hade de ju kunnat, den hade de ju kunnat ta bort i Lindelöfs fall och vara på plats. Exakt. Och stå där vid planen, sköta sin rehab och visa att jag bryr mig.
Men det är så. Genomsyrar vi hela liksom, svensk fotboll då, med ledarskapet från högst upp till ner. Så att säga.
Exakt.
Men nu försvinner väl, eller nu ska väl vi få en ny ordförande i förbundet nu va, i maj. För så avgår väl Karl-Erik Nilsson.
Ja.
Och där, det var intressant, vem tar över där?
Exakt, och det är en av de tyngsta rollerna i svensk idrott.
Mm. Snackas om Jonas Eriksson har hört.
Ja, jag tror inte han är... Men han är ju oerhört skarp.
Snackas om...
Företagsmänniska också.
Vad hörde jag mer om? Att Reinfeldt är lite på safet.
Ja, jag har också hört det. Jag har också hört det.
Ja, det är lite spännande.
Jag har också hört det. Men alltså Svenska Fotbollförbundets organisation, vi ska ju veta, det är, när bildades förbundet, var det 1910? Alltså, 1907 eller vad det nu var. Men alltså, herregud. Stadgarna är ju... Det är inga stora förändringar.
Nej,
alltså.
Nej.
Och de väljer ju en styrelse där Götalands... De är ju tre regioner, Götaland, Svealand, Norrland. Och Götaland ska ha sin med Svealand. Nu somnar alla som kollar på det här.
Nej då.
Men liksom grejen är att det är ju helt uråldrigt. Det är fel ur ett perspektiv av att vi ska skapa det bästa laget. Alltså, vad är det för landslag om vi säger att ja, när vi tar ut landslaget och då ska en tredjedel komma från Götaland, en tredjedel från Svealand och en tredjedel från Norr. Nej, men!
In med de bästa.
Nej, men, och distriktsförbunden är, alltså, och så är det organiserat och så är det bestämt. Ta hela VAR-diskussionen som ni säkerligen haft och ni kanske är trötta på den. Men vilka bestämmer den? Det är ju inte allsvenska klubbarna. Nej. Det är ju inte medlemmarna i allsvenska klubbarna heller. Det är distriktsförbunden som har majoriteten när de ses på sitt representantskapsmöte. Så det är fakta. Därför att så ser svensk idrottsorganisation ut och så ser det ut i Svenska Fotbollförbundet. Jag tycker det ska ändras. Jag hoppas det blir en framåt ordförande som vill göra förändringar i organisationen. Jag hoppas kravställning och uppföljning blir absolut självklarheter i det som är gränssnitt elitidrott.
Du har ju själv suttit i styrelsen.
Ja.
Ja. Är det inget som lockar? Nej, det var mer...
Jo, men styrelsearbete lockar definitivt.
Ja.
Och grejen är så här, styrelsearbete är en förening lockar. Jag kan inte förstå att vi 2022 inte har mer medlemsinriktade föreningar. Idag är det ju en rubrik på en hemsida om att nu ska vi ha en medlemsträff. Man bara, jaha, har ni inte det alltid?
Nej,
jag precis. Förstår inte att du inte skriver kontrakt med tränarna. Och sportcheferna som säger så här att ditt kontrakt för att träna vår klubb innebär också en timme före varje träning, en timme efter varje träning. Varje dag är du tillgänglig för medlemmarna. Medlemmarna, Medlemmarna. Medlemmarna. Inte, det räcker inte att du köper en biljett och står eller sitter och hejar.
Nej.
Medlemmen. Mm. Du betalar din medlemsavgift. Mm. De flesta är säkert det. Mm.
Ja.
De ska ha förtur.
Ja.
Men det där tycker jag är så intressant med just medlemsmöten. Hur faktiskt få som går på dem också. Mm. Årsmötena framförallt. Liksom, att Jesper Jansson var ute och surrade lite kanske otänkt där med att liksom, det är 40 personer står och gapar på en medlems, ett årsmöte och sen ska det bestämma hur vi ska agera som klubb. Det har ju rätt i på ett sätt tycker jag, att det är ju så. Men man måste ju också då som förening få medlemmar att engagera sig i klubben också på ett lättare sätt.
Precis.
Och det är liksom, det känns ju omöjligt som, jag är ju medlem i Bajen liksom, men det är så här, som du säger, det är en
notis. Vi kan vara mycket förlåtande till det tycker jag. Det finns mycket bra i Hammarby.
Ja, men som det är så här, det är en notis liksom, så här, någon mejl som går ut att det är årsmöte. Jaha.
Nej, precis. Det behöver ju bli bättre uppslutning. Ibland när det är viktiga frågor, då brukar det kunna bli en snackis och bara ta er dit nu. Men det är inte så att det blir någon kontinuitet.
Men kan inte heller, jag tycker också att man väljer ordförande varje år, eller
ordförande väljs generellt sett årsvis,
kan man liksom jobba med en mandatperiod liksom längre? Man kan kampanja lite. Det här vill jag göra med klubben nästa 4 åren. Så att man liksom kan bli engagerad som medlem och så här. Okej, nu tror jag på yxkull här.
Och det är ju upp till Hammarby i ditt fall då. Att Hammarbys medlemmar bestämmer, men vi ändrar våra stadgar. Och så säger vi att du får jobba. Vi väljer ordförande för en tid av 4 år. Det är ju helt okej.
Okay. Men så ska han avgå efter premiärförlusten mot Varberg.
Nej, men jag menar på fullast här, folk garvar åt mig, men alltså jag säger att nej, men jag tycker det ska vara så. Alltså håll din träningsanläggning, kom ner. Du ska som tränare säga, vi tränar när det är förmiddagsträning 10 eller vad gör de? Jag är där 8:30 och dricker kaffe med er som vill komma. Mm. Och så surrar vi. Och jag menar, det blir ingen som går dit och lappar till träning.
Nej,
det var så otroligt uselt igår.
Inte ännu.
Nej, men det är inte liksom
då. Och då tror jag så här, jag tror att då stimulerar du också till intresset.
Men det är så, jag är pappaledare nu och går ut med barnvagnen mycket på Söder och så här, och skulle gärna gå ut på torsdag och titta på någon träning och bara så här, känna in det, men de går inte ens ut med vad de tränar.
Nej.
Det är till och med som hemligt vad de tränar. De har en öppen träning i veckan och den vet man inte vad den är.
Men då menar jag så här, öppna det. Och jag tror att det kan ju finnas skäl till att de inte gör det. Det finns säkert ett säkerhetsarbete och så vidare. Jag menar, jag är ju ingen pucko, jag fattar ju att det liksom, man behöver vara noga. Men jag tror på de goda krafterna.
Mm.
Jag tror på de goda krafterna och det är medlemmarna.
Ja.
Sen kan jag vara fånig på den punkten.
Nej, men jag tror jag verkligen.
Nej, men det är starkt. Du, jag är lite intresserad ändå.
Det är mineralvatten som öppnas här.
Ja, nej, det är
vi får vänta med. Dricker han så här tidigt?
Nej, det är bra. Men Jossan, du är ju barnbarn till en tidigare förbundskapten.
Ja.
Oh. Alltså.
Har ni koll på det?
Nej.
Absolut inte, berätta.
Ja. Lars Laban Andersson.
Oh, Laban, ja.
Laban är min morfar.
Berätta, vad tycker han om förbundskaptenen? Liksom så här, har ni en dialog? Hur minns han under sin tid som förbundskapten kontra hur det ser ut idag?
Alltså just de djupa samtalen har vi inte riktigt.
Nej.
Alltså inte alls. Mer än att han älskade ju det jättemycket, men att det är tufft. Alltså framförallt så har jag pratat med mamma om hur utsatt man var som tränare och hur tuff den biten var, som man kanske inte tänker på. Idag är det ju sociala medier och man blir hatad, men då ringde ju telefonen och man var ju en otroligt pressad och utsatt situation såklart. Så att det är mycket sånt vi har.
Han är också en skitgeneration svenska spelare. Var det 80-talet?
Jag var väl Ravelli och gänget.
Ja. Öster, IFK Göteborg, Malmö FF. Det var väl ganska starka grupperingar han hade att jobba med.
Verkligen. Men så det är ju skitkul. Man har verkligen vuxit upp med det nära.
Ja.
Du får gärna stämma av en historia som Hasse Backe har berättat till mig. Vi jobbar ihop rätt mycket.
Ja.
Med Laban, därför att när Hasse Backe gick någon form av dåvarande elittränarutbildningen så var Laban Arnesson instruktör. Då kom, han skulle ha då en genomgång med laget. Hasse Backe skulle ha genomgång med laget som ingick i den här. Och gå in, om det nu var Öster eller vad det var, säger vi. Och skulle gå in i omklädningsrummet inför träningen den dagen. Och kommer att parkera bilen utanför det på väg in. Och då sitter Laban i bil och väntar.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Och hoppar ut och stoppar Backe. Mm. Och så säger han det, hur fan ser du ut? Ja. Och Backe bara, va?
Vad menar du?
Ja, men hur fan ser du ut? Du ska gå in och träffa laget. Det är du som står för energi. Du ska stå för prestation.
Ja,
du ska stå...
Hela sunkigt,
din, hela eller? Din. Ja, visst.
Ja,
du...
ja, ja.
Klipp det. Alltså, och hem, rakare, kom hit och var fräsch. Du går inte en meter in dig. Jag skickar hem honom alltså. Och Backe, det här var ju den här förbundskaptenen.
Ja, precis.
Så.
Gud, vad kul det där.
Helt rätt, säger jag.
Alltså, verkligen.
Ja, ja, och Hasse hyllar ju det.
Ja, såklart.
Men jag tänker, stäm gärna av den.
Ja, det ska verkligen göra.
Men ni får hit Backe vid något tillfälle.
Ja, och kanske Laban.
Ja, precis. Då kommer de mötas igen. Det blir
jättekul. Då kommer han vara uppklädd.
Nu är Backe redan.
Nu är det ju. Absolut. Liksom, the face, det var som Arsene Wenger sa, va? The face of the coach is the mirror of the soul of the team.
Mm.
Så, och det skulle han säga. Han såg ju ibland så nödig ut, tycker jag.
Ja.
Men innan vi släpper landslaget så vill jag bara, för vi pratade lite om det, du nämnde Holmgren magplask. Hur mycket får en kommentator stämma i bäcken där? För du har ju själv gjort det.
Magplask,
Salt,
ja.
Nej, tvärtom. Salt Lake City, Sverige, Vitryssland. Mm. Du blev ju anmäld till radionämnden.
Ja, jag blev anmäld dåvarande radionämnden, heter ju granskningsnämnden numera, för att ha uttryckt mig nedlåtande mot svenska medborgare i tjänst utomlands. Mm. Och då finns det en särskild paragraf, det gjorde det då i alla fall, att så fick man inte göra. Nu, jag tror att det var 4 anmälningar som inkom. Och det som hände var för en yngre publik som kanske hör, eller en äldre som har förträngt detta, det var att Sverige förlorade i kvartsfinalen i olympiska spelen i Salt Lake City i hockey mot Vitryssland, som idag alltså är Belarus och som idag är bannlyst från internationellt idrott med tanke på ryska anfallskriget i mot Ukraina. Men, och då, de ställde ju upp med ett gäng division 2-spelare. Alltså, och division 2 ishockey, det är ju långt ner. Alltså. Mm. Och de vinner den här matchen som spelades klockan 11 på förmiddagen i Salt Lake City. Och jag säger i kommenteringen, jag är ganska upprörd, men säger 3 saker, alltså när du skriver ner det här så är det 3 saker jag säger, som då var föremål för granskning, men friades utav tjänsten på tjänstemannanivå. Men det ena är att det är det största enskilda svenska idrottsfiaskot sedan Japan 36, säger jag, som bara som alla ska veta vad det är. Jag säger att svensk ishockey skämmer ut sig på den internationella scenen, och jag säger att jag skäms som svensk idrottskommentator och sitter och kommenterar den här skiten.
Ja.
Så. Och tittar man på, hinner jag svar, liksom, tittar man på de 3 beståndsdelarna, så det sista ska du ju inte säga. Nej, alltså hur du känner och mår i ditt jobb.
Men
i din
andra yrke, saker är ju helt liksom,
den andra delen, svensk ishockey skämmer ut sig, skam är väldigt hårt.
Jo.
Så att jag skulle helst nog ha. Så, och mitt problem var ju att jag sa det väldigt intensivt.
Ja.
Det är när du skriver ner det så står det bara, men det var ju...
Ja,
radiokommentering. Ja,
men det är därför vi gillar dig så mycket.
Exakt,
för att du
ibland,
uttrycker alltså, känslor. Och det kan man inte bara göra i positiva ordalag.
Har ni koll på Japan 36?
Nej, mer än att...
Vad var det?
Har du koll på det? Japaner. Vet
exakt.
Jag.
Ja. Alltså, det var alltså att Sverige förlorade en OS-match i fotboll i Berlin-OS 1936 mot Japan med 3-2. Det är en klassisk kommentering. Mm. Mer klassisk för att det var direktsändning i radio på 30-talet. Det var liksom, då hade bara radiotjänst funnits i 10 år drygt från 1925. Men det är ju Sven Järings kommentar. Japan som hoppar, Japan som kastar sig. Mm. Och det är ju en kommentering som nog idag hade nästan betecknats som lite rasistisk. Mm. Liksom, när han säger att Japan, de är inte långa, de små.
Nej.
De små är inte långa, men de är viga. Och sådär, sådär grejer säger han. Liksom. Men, och det tar jag som ett begrepp bara. Liksom. Ja. Så att ur ett kommenteringsmässigt perspektiv, journalistperspektiv, mitt uppdrag så var det liksom ganska tunt. Men jag fick efter det här, fick jag ett brev till redaktionen i Stockholm. Inte ett mejl. Mejl hade just kommit där för 20 år sedan. Men det, och det var hon hette Eva. Och hon var lärare från Sundsvall. Och hon skrev så här, hej, jag tycker det är kul att lyssna till din kommentering. Jag har alltid gjort det och så vidare. Nu hörde jag det här matchen i Salt Lake City här. Och jag vill bara fråga dig, jag jobbar med ADHD-barn. Mm. Och vi pratar mycket om hur man arbetar med att kontrollera sina känslor. När jag spelar upp det här referatet till dem, vad tycker du jag ska säga?
Mm.
Och den tog alltså riktigt. Det slutade med att vi talade med varandra i telefon. Mm. Alltså, för att det var en kritik som jag tog åt mig ganska ordentligt utav. Jag tyckte det var bra. Okay. Prestationen var usel.
Ja.
Men jag kan tycka när man lyssnar på dig, det jag tycker om är att man kan relatera det känsligt lite hugg. Jag kan bli så frustrerad när det varit en riktigt, riktigt dålig match och folk liksom inte uttrycker att det här är usel.
Mm.
Folk håller tillbaka så mycket och det kan jag tycka är lite frustrerande snarare ibland. Att så här, det måste ju få vara okej, tycker jag, att säga att det här var klappkast.
Alltså, och, man precis, och jag tycker också det. Alltså, jag tycker att studion via Play kanske kunde ha varit mer kritiska mot Jan Andersson. Samtidigt förstår jag också att det är svårt. Alltså Lasse Lagerbäck och Jan Andersson är ju goda vänner.
Jobbar
och de kan jobba jobbat ihop, han var ju rådgivare. Mm. Och Sebastian Larsson har nyligen lämnat Jan Andersson som spelare för honom. Mm. Och Fredrik Ljungberg, ja, han är ju stor på alla sätt och vis. Men kanske inte jobbat med Janne, men Halmstad-kopplingen är ju där. Ja. Det kan ju vara problematiskt också.
Jag tycker ändå att Lagerbäck var ganska tydlig.
Jo, det var.
Förstod inte liksom så här, det första han sa, varför, jag förstår inte, varför går man inte upp på två anfallare direkt?
Men då var inte Janne med.
Nej, när man med tänkte
jag. Ja, jag tänkte när jag var där.
Alltså, det är ju rätt många är ju rätt ilskna då när man sitter och kollar. Och det inte kanske för prestationen just den matchen. För den var väl ändå...
Nej, inte just den här.
Liksom duglig.
Nej, men,
och till och med man tyckte det var en bättre landskamp på länge. Så, här, så att mest beroende på att spelarna sa, nu måste vi ta tag i det. Nu måste, men varför har ni inte gjort det tidigare? Mm. Varför har inte drivkraften i laget tillsammans?
Bara Kristoffer Olsson spelade bollen i en djupled. Det var ju fantastiskt.
Så. Ja, men den här följsamheten han har som ju är oerhört läcker och kolla liksom så här. Så det var, men uppdraget efteråt, det är ju att ställa frågor och få svar på frågor. Det är ju inte att sätta åt den som kommer. Nej. Liksom. Nej. Han ska ju få chansen att berätta. Ja. Men Lagerbäck tycker jag är, alltså intervjun inför matchen med Håkan Sjöstrand är ju Lagerbäck. Ja, det är briljant.
Ja, det håller jag med.
Alltså han är ju journalist här. Ja, men han kan skriva en bok.
Ja.
Enligt Lagerbäck.
Ja,
så det tycker jag var lite befriande. Ja. Så sätt.
Mm. Tycker
så
jag också.
Jag måste erkänna att jag avvaktade inte intervju med Janne Andersson efteråt därför att jag var besviken på resultatet. Ja. Och la mig.
Ja.
Det är efterstudions dilemma. Rätt många slår av.
Ja, det är verkligen så. Jag satt och kvar för jag visste att den här grillningen var det nu var.
Ja. Skulle, ja, men den vill man ju också ha.
Alltså, ja, men precis. Ja, vi släpper landslaget då, för du ska ju kommentera landslagsfotboll alldeles snart med tanke på att det är fotbolls-VM här nu i Qatar.
Ja.
Men just nu så är det ju mycket fokus på Champions League. Mm. Borta på Simor. Du är tillbaka då med Champions League, något du kommenterade då, 99 som du var inne på.
Ja.
Hur, det är ju lite speciellt ditt yrke, för det handlar ju om att anpassa sig efter rättigheterna.
Mm.
Jag förknippar ju dig mycket med, nu har du ju återigen då landslagsfotboll, men mycket med svensk fotboll också genom åren. Hur är det att förändra och anpassa sig efter just det, rättigheterna?
Jag ska säga, du ger ju upp förr eller senare, för rättigheter kommer och rättigheter går.
Mm.
Jag har gjort hockey-VM och då blev det artikel, jag blev intervjuad över att jag gjorde mitt sista hockey-VM, vilket ju är sant. Jag slutade med Allsvenskan i fotboll, det var mitt sista. Så jag började verkligen känna det på väg att checka ut. Va?
Mm.
Så dök Champions League upp och det är ju tudelat som mycket är i det moderna livet. Men den är ifrågasatt med pengarullningen, med de smutsiga pengarna. De här klubbarna är ju sponsrade från... Och ekonomiskt understödda från ofta smutsiga, alltså oljestater.
Ja,
och det kan vi prata länge om. Och sen är det å andra sidan en fullständigt magisk fotbollsnivå. Va?
Mm.
Det var ju Real Madrids väg fram till finalen och sedermera titeln förra året var ju något av det mer anmärkningsvärda man säger. Det var ju svårt att hålla koll på. Då har de ändå tagit bort bortamålsregeln sedan ett par år tillbaka. Så att, men det är häftigt att jobba med. Man ska ha klart för sig i Champions League att Telia... Det är viktigt att säga Telia först för
övrigt. Absolut.
Tydligt.
C-more får man säga sen.
Ja.
Jag har fått väldigt noggrann instruktion. Det beror på att Telia
de är med och sponsrar oss här, va? Telia C-more.
Så Telia C-more. Ja, men det är ordagångsfällen. Ja, det är viktigt. De hostar ju in degen där. Och det är ganska mycket pengar, vad jag förstår. Mm. Men tidigare rättighetsinnehavare var en del av uppväxten för många.
Mm.
Man satt ju väldigt nära och väldigt kärt att kolla Champions League-fotbollen på tisdagar och onsdagar med kommentering. Med Ola Wenström som programledare och den studion och hymnen och alltihopa det här liksom, som har blivit så speciellt. Och när det sen rycks undan så blir det blir man gillar inte förändringar och det blir instabilt under en tidsperiod. Mm. Och det är klart att det ligger ju också i det huset som tar över givetvis. Nu fick ju Telia C-more för Champions League-sändningarna tv-priset Kristallen av en jury.
Mm.
Och det var liksom för dem som är djupt involverade i studieproduktionen, för det är ofta det handlar om. Matcherna är ju matcherna.
Mm.
Men det var nog ett jäkla lyft. Alltså, en självförtroende boost liksom att wow, de som, för det var en jury då, de som kan det, de tyckte att det här var liksom åt rätt håll. Men tuff rättighet att ta över, magisk fotboll ifrågasatt på den yttersta nivån så som det är idag med tanke på att ägandet ofta är i oljestater.
Du kan ju både vara programledare och kommentator, men jag upplever som att du har valt kommentatorspåret tydligare.
Ja, jag fick hjälp med det. Det vill säga, de som bestämmer sa att så här vill vi göra, och det glädjer mig därför att Gusten Dahlin som är programledare är väl ett tydligaste Nu får jag tänka samtidigt vad alla kanaler har. Jag gillar ju Gide också i och för sig. Jag känner ju Niklas. Han blir väl reagera om jag inte tar upp på de här. Men alltså Gusten Dahlins programledarraketkarriär är ju häftig.
Ja, det är.
Och jag säger så här, det finns inte en chans för mig att gå in och täcka den rollen. Så det vill jag inte göra. Det är klart om Gusten skulle bli sjuk eller de ringer och säger vi har ingen, då är det klart att jag kan åka in och göra jobbet. Men den kunskapsnivån är ju häftig. Och Toto Balutto som kunskapsinhämtning för en fotbollsvän är ju liksom stark. Så det tycker jag är jäkligt spännande att vi kan prestera det på den svenska tv-marknaden. Man ska inte säga tv, man ska säga streamingtjänst eller användare. Det heter ju inte tittare längre, det heter ju användare. Mm. Men att vi kan prestera den nivån, det tycker jag ändå är rätt häftigt. Mm. Och generellt sett tycker jag att vi har en ganska hög nivå. Så om du tittar på allsvenskan i fotboll, om du tittar på Premier League i fotboll eller om du tittar på Champions League. Du har liksom generellt sett, jag räknar definitivt bort mig själv, men vilken underbar nivå utav kommentatorer.
Mm. Ja, men det håller med.
Och expert, det finns ju mycket som helst. Ja. Det är ju mänsklig rättighet att gnälla på dem.
Ja, eller hur?
Ja, men när du sitter där och är ilsken så vill du ju få
men det
den
är ju känsla, hela fotboll handlar om det. Så att det måste ju få komma fram såklart.
Ja. Men slutligen, hög nivå. Den nya generationen då, kommentatorer. Jag tänkte så här, ska man prata om den unga generationen verkligen? Alltså jag känner ju många av dem, Kristoffer Svanemark, Kristoffer Kviborg. Men du började ju med kommenteringen. Du var ju, hur gammal var du när du åkte till VM i USA 94?
Jag är ju född 67. Ja. Född 67, alltså jag fyller 55 sent i oktober. Så att det är bara räkna, jag har svårt med det själv, tack. Men du är inte bara småbarnsfar, du är också matematiker. Så var det ju. Jag kom till Sveriges Radio som 20-åring och så vidare, men åldersfrågan då var ett problem därför att jag ansågs alldeles för ung för att få det här förtroendet liksom tidigt så. Sen hade jag en chef på Radiosporten, Sveriges Radio, Per Josefsson. Han är pensionär sedan många år och 70, va? Ja, skitsamma. Han måste närmast 74. Men han trodde väl, så att han matchade mig rätt hårt ska jag säga. Så att det var ett starkt stöd på den punkten var det ju för min del. Mm. Men då var det liksom ålder, att jag var för ung, och jag gick hela tiden och drömde om och tittade på äldre kollegor som Tommy Engstrand som ju gjorde en del radio fortfarande när jag började på 80-talet, Lasse Kink och så, som var oerhört etablerade i idrottsforumet, alltså förbundskaptener och förbundsfolk, och hälsade på, han var etablerad hos spelarna och så. Det var lite närmare på den tiden då liksom.
Vad skulle du säga är den största skillnaden på den nya generationen kommentatorer som kom fram nu och din generation när ni kom fram? Alltså om det är tekniskt egentligen, om man tänker så.
Det är en stor skillnad rent digitalt är det ju. Mm. Vi har ju helt nya plattformar nu, så där skiljer det sig åt. Mm. De är generellt sett otroligt hög kunskapsnivå. Och det var annorlunda då, skulle jag säga. Vi att inhämta information och fakta fick du göra via bibliotek. Och det fanns inte någon möjlighet. När jag förberedde landskamp, jag gjorde min första landskamp 1990 på Radiosport, då fick man ju sitta i Radiosportens bibliotek, ett särskilt rum, och ta fram årets fotboll 1953 och kolla vad var det mellan Sverige och Schweiz då, hur såg det ut då, hur såg den matchen ut och så vidare. Och på det sättet skaffa sig kunskapen, så det ser helt annorlunda ut.
Är det mycket plugg innan, eller skulle du säga att många liksom kommentatorer och sånt där, men de har koll, de kan, eller är det mycket påläsning, en konstant liksom.
Det är ju, mycket... för min del blir det ju vansinnigt mycket inför varje uppdrag, för jag har ju liksom inte den grundkontrollen. Du nämnde ju Pak Kviborg, jag var ju med länge. Kristoffer Svanemark är ju jävligt bra alltså. Gladde, så han blev ju nominerad i Svenska fans omröstning bland topp 5 eller topp 6, var det nu alltså, så här, så att det var ju
och helt... jag är god vän med båda, och Svanemark nämner ju ofta dig som en mentor, alltså, det är dig han lyfter luren till och pratar
med honom ibland, men alltså otroligt, och han har också, alltså det här handlar mycket om timing. Den finns, men du kan ta fram ganska många. Adam Pintorp, vad jag förstår, ska ju kommentera VM nu som kommer i, och då ska vi se TV4 först och inte Telia.
Nej,
jobba pröjsa den. Det är viktigt det där. Men så att jag menar på att det finns ju en stark kunskap. Vad det handlar om är att omvända den till att göra tilltalande material för användaren. Och jag har väl ett annat... anslag. Liksom. Jag tycker att kommenteringen i tv till användarna, det handlar om att komplettera ett pågående skeende. Komplettera ett pågående skeende. Säg inte han skjuter, säg inte han räddar, säg inte hon sparkar, utan det ser alla. Du måste liksom ha en annan idé för hur du ska göra, hur du ska arbeta. Då blir språk väldigt viktigt. Timing väldigt viktigt. Tempo och variation väldigt viktigt. Och där tycker jag att jag helst finns och arbetar. Liksom. Men det är klart att jag sitter ju som de här Excel-filerna man tar fram och med fakta till höger och vänster om precis allting. Och en del kan ju liksom vara i det flödet i vardagen. Jag lyssnar ju på poddar och liksom hämtar in den kunskapen inför att jag ska jobba. Och jag blir ju, det blir ännu mer förberedelser. Ju äldre du blir, desto större känner du att jakten kommer liksom. Man måste vara påslag. Och då får du liksom anstränga dig hårdare. Och så är ju verkligen.
Har du också en sån här vacker analog mapp? Liksom, ja,
med liksom, printa papper.
Ja, skriv. Och vi har hört om färgen också när du gästade... Ja. Bergfält.
Överstyrningspennorna, sex färg måste det vara. Liksom. Och där, går jag, där har jag ett förråd, va? Det får inte missas. Okay. Och sen så har jag Hasse Backes reklampenna för Backe Konsult AB. Den är också en massa olika färger. Ni vet, så här, man sitter, och den har jag under matcherna.
Så som Ten Hag har.
Ja, just det.
Ja, eller, alltså, och det här är ju mest för... men att mentalt funka liksom så. Det är ju inte, hur mycket använder du av ett fulltecknat Excel-fil? Jag skulle säga, det finns någon som säger 5%. Alltså var 20:e uppgift. Jag skulle säga att det ligger på 1 eller 2. För du har inte tid, det händer så mycket. Det är så mycket i matchen ändå.
Tänk på det, för jag satt med en dimmig kväll för kanske 5 år sedan på krogen på Söder, som jag inte kommer att heta nu, Läckerbiten. Med Daniel Kristiansson. Och Jens Storgraven.
Jag träffade Jens igår på Olof Lunds
bokrelease förut.
Var du det? Ja, då sågs vi kanske.
Nej, gjorde vi inte. Men vi,
nej, okej. Okay. Det var ju sjukt mycket folk.
Ja, det var verkligen.
Så man kom ju liksom.
Nej, men, och då var vi där. Har vi ingen fotbollsanknytning att varför vi var där, utan vi var där. Men var Niklas, Daniel hade med sig då sin lilla bag. Widens hade med sig 3 pärmar. Ja. Där han hade liksom statistik på allting. Ja. Allt. Och så här, varför har med sig den där? Man bara, jag kan snappa upp någonting nu, så jag måste skriva ner. Jag bara sa, du kan inte ta med alla 3 pärmar. Du kan skriva ner telefonen, sen kan du komma hem och skriva ner. Men nej, de ska med, de är viktiga.
Men det är den gamla skolan. Lasse Kink, när han åkte på hockey-VM, hade med sig sina hockeypärm i en särskild resväska. Han fick ju betala övervikt. Pärm efter pärm efter pärm. Och det var så du fick fakta på den tiden. Det var liksom, och det är en annan tid, och idag ser det helt annorlunda ut. Men jag tror, alltså... Daniel har ju hans kontrakt förlängdes ju inte med TV4 eller C-more eller vad fan.
Jag säger bara att Discovery hugg honom.
Ja, men eller hur? Eller hur? Och det visar ju också vilken enorm konkurrenssituation vi har. När en sån skicklig yrkesperson får nej, vi förlänger inte kontrakt i avtalet. Jag har inte bakgrunden till det. Jag läste honom på vad han skrev på sociala medier. Hej Daniel, förresten, om du kollar.
Ja, det gör han ju. Och sen är det många duktiga kvinnor nästan på frammarsch också, vilket är väldigt glädjande. Och jag vet att ni har någon grupp på TV4, Simor, Telia. Men ni jobbar med någon grupp där. I fotbollskanalen är det som
utbildar.
Ja, vi har ett särskilt projekt för kvinnliga kommentatorer. Och det var ju, när det startade så var känslan, Johanna Garå på redaktionen är det som håller i alltihopa. Men då var känslan, hon sa, jag undrar om jag får, hon var förresten också på bokrevisen. Men i alla fall, hon sa, jag undrar om vi får ihop några sökande. Men jag har ringt ett par kompisar, de kommer i alla fall att söka. Det kom ju över 400, upp mot 450 tror jag det var, ansökningar när det skulle plockas ut. Och det blev nere på en bruttotrupp på 30 personer. Och jag fick vara en av dem som satt och lyssnade på det var ett mycket märkligt möte. Alltså vi satt, och det var chefer och alltså hög prioritet i kanalen, ingen snack om det. Det var fotbollschefen och sportchefen och redaktör. Och så Johan Edlund, Lena Sundqvist och jag. Och då fick vi alltså sitta och lyssna på 5 minuters kommentering. Som de hade gjort, och de hade haft hemma med mobilen så här.
Ja, de hade det inte live.
Nej, om du sökte till exempel så tog du din mobil och så spelade du in på röstmemo då. Du satt och kollade på matchen och spelade in. Men de fick ju inte se den matchen du hade kollat. Vi fick ju bara höra ditt röstmemo. Så tog det ut 10 stycken och nu är det 5 kvar.
Men vad är det de som lyssnar nu, om man blir så det här vill jag göra? Vad är det för förkunskaper? Är det någonting du ska ha ut, eller kan vem som helst söka in till det här?
Lena och jag vi snackar en del så där liksom, och hon ska göra vad jag förstår i alla fall, vi ska så det är liksom, nej, det viktigaste är att du har drivet, engagemanget, att du vill någonting, och så är det ju ofta. Och igen, du kan ju läsa dig till. Du behöver inte vara uppfödd på en fotbollsläktare i liksom, och varit på fotboll sedan du var 6 eller 7 år eller liksom så, och sett allt, kan allt om. Det är inte det, utan du behöver ha drivet, engagemanget, och känna att du vill.
Och intresset liksom,
och att det här exakt är att du liksom, så att du inte att du är liksom osäker på.
Nej,
vänta nu, offside har jag hört talas om, det verkar rörigt. Alltså så. Nej, ska du helst inte vara.
Missade du att söka ju så?
Nej, ja, precis. Jag har inte sökt.
Nej, men missade du det? Det kanske...
Ja, jag missade det.
Nej, men det kommer fler chanser. Men det här är alltså, tycker jag, en nästan till avgörande fråga för branschen. Att du måste också öka differentieringen, alltså det måste vara manligt, kvinnligt, det måste vara äldre, det måste vara yngre, det måste vara olika nationaliteter som ursprung och alltihopa det här för att få det som engelsmännen säger diversity. Och den är oerhört viktig när du bygger ditt lag, va? Och det här är, och då kan man ju säga att det är tufft att vara kille idag, Lex Svanemar, Kristoffer Kiborg har på det så pass länge, men Pinter, och komma in och få liksom. Jag hoppas verkligen att jag har rätt när jag påstår att Adam Pintorp ska kommentera VM. För det,
ja, men det ska han.
Det är en häftig kamp.
Det är väl inte officiellt ännu, men det var ju... Nu är det kanske... Nej, men jag läste det i Aftonbladet. Så att han
men det är en häftig karriärutveckling, va? Och det tycker jag är vansinnigt kul att kunna konstatera. Men vi måste infleta i det. För att jag tror också att det är samma sak på en läktare. Du behöver ju precis samma sak
som
det
som blir, ja, olika personligheter som kommer fram i det här.
Så är,
alltså, det är också...
Så är, och det mår vi oerhört bra utav. Och jag blev glad när det. Så jag är ju mentor här fortfarande.
De sista 5 åren har blivit en enorm skillnad på just med kvinnor.
Ja, och det bestämmer ju, så att säga, vi allihopa, men det bestämmer ju vi över att vi bestämmer oss för att säga ja till det här.
Ja,
vi bestämmer oss ju för att det är väl ingen konst att en tjej dömer igår var det en tjej som var linjeman, tror jag, i heter ju linjeman, inte linjeperson, i hockey. På hockeyallsvenskan. Tess Olofsson är dömd ju
i somras. Ja, vi måste gästa oss också, Tess Olofsson här. Och jag väntar bara på att hon ska få kliva upp i allsvenskan och döma. Hon är superettan.
Ja.
Men det blir väl nästa år.
Ja, nej, men varför det?
Ja.
Nej, men
alltså, kolla på en gång.
Ja. Men allvarligt, alltså allsvenska fotbollsdömandet kan vi prata rätt mycket om. Var finns inte och vi liksom har, okej, nu är det den domaren och det är och så vidare. Men då säger man så här, för vi har pratat om det här förut också. Jag har varit med i olika snack. Men alltså Tess Olofsson stoppas då utav att det är fysiskt, det är liksom, vad säger man, fysiska löptest och sådana grejer. Ja, men då får man väl anpassa dem efter att det är skillnad mellan man och kvinna.
Ja. Ja. Det gör man inte.
Nej, man gör inte det. Utan då ska hon liksom, och då fungerar det som en bromssteg. Det vill säga, de som sitter och är ansvariga för det här är ju fel personer.
För långt till att ändra sådana grejer.
Men vadå, hon hänger med i superettan? I det tempot, eller? Går det för snabbt?
Ja, så måste det vara. Men jag hoppas jag har fel, för det är inte ovanligt att jag har det. Men lyssna med henne när hon kommer.
Ja. TV kontra radio då? För det är ju som så att mina nästan största minnen tillsammans med dig är ju radio. För där får ju du prata mer. Jag vill ju att du pratar mycket, men jag köper att man ska inte sitta och säga han räddar och det är skönt ibland när kommentatorer är tysta. Man bara får liksom passningar som går i backlinjen behöver inte kommenteras alla gånger. Och man behöver inte berätta vem som har bollen. För det, på den nivån där du är Champions League, så har man ganska bra koll på det. Men i radio då, saknar du den kommenteringen? Där du liksom, som du gör här stundtals, liksom går upp i tempo.
Tempoväxlingar finns ju TV också. Det som är lika med radiokommentering, TV-kommentering är timing. Att du säger rätt sak vid rätt tillfälle i rätt tonläge.
Ja, precis.
Mm. Det är vad det handlar om. Men det finns många som får, bland annat är det en jag har inte träffat på stund i och för sig, men han heter Anders, han kör bussen 474, den här blåbussen som tar mig från Gustavsberg in till stan. Och han säger när jag kommer på att det är så jäkla bra, det är tur att radion har dig, det är tur att det var 10 år sedan jag slutade med radio. Men liksom jag omfamnar den glädje som har liksom uppstått genom åren med svensk idrott den vägen.
Och radio... Jag har en språkfråga angående kommentering. Man är, det är alltid underbart när man kan välja sitt språk och inte använda samma ord flera gånger, samma halvlek och sådär. Det är härligt, tycker jag. Så. Men ett ord som jag upplevt alla kommentatorer använder, som bara är allokerat till kommentering, det är att säga, och det är så när att... Mm. Alltså, så när. Ja. Uttrycket så när. Mm. Finns ingen annanstans än utanför en kommentatorsbox. Vad är det?
Jag vet inte om jag... Det är så nära. Ja, det är ju nära. Ja. Det är ju nära att någonting händer. Så nära, ja.
Det säger du aldrig någon annanstans.
Inte tänkt på det. Jag har inte reflekterat över det alls.
Nej, men man har hört det i
kommenteringen. Men nu kommer man att
göra det då. Men tänker... kanske inte utanför. Men jag vet inte när man ska gapa det.
Ja, jag ska lyssna efter det nu.
Nej, men det var så nära att jag missade bussen. Det skulle aldrig säga.
Nej.
Men det var så nära att han träffade målet.
Det flyter så bra.
Ja, det kan vara det. Det är ju inte sällan att ord kommer som hjälp till dig när du ska säga något annat, så använder du något ord. Förhoppningsvis ett ord, annars är det ö. Som är det, det är tankeord liksom som man får. Men så att, till exempel, så kan man ju säga när man sitter in. Men så att, för då letar du. Hjärnan liksom ska plocka fram vad du ska säga. Men jag har inte tänkt på så när, men däremot så är språkbehandling rent generellt sett himla viktigt. Och jag värjer mig mot och där är en av de största utmaningarna, tycker jag, med många av de nya som kommer, och då kallar jag ju Lena Sundqvist för ny, hon håller på i 10 år. Men liksom det är de måste ta tag i taktpinnen, de gör 1-0, nu sitter de i förarsätet. Alltså, det där är ta bort det bara, utan säg vad det handlar om istället. Nu har Djurgården tagit ledningen mot AIK med 1-0 i matchen. Nu är ju alla frågor, vad kommer AIK göra nu? Ta bort de här till andra halvlek. Djurgården ligger under med 2-0. De måste ta tag i taktpinnen. Mm. Ja. Men, vad är en taktpinne? Ja, det är väl en dirigent som har en taktpinne. Eller liksom, så jag tycker, jobba med det där.
Det är domare i så fall som ska ta i taktpinnen. Om det var någon på en plan. Alltså, om man ska göra jämförelsen rättvisa. Jag menar alltså, för
eller lagkaptenen kanske, eller jag vet inte. Jag tycker liksom, använd
men det, språket. Inflationen som också går i att göra direktöversättningar från engelskan är också ganska stor bland kommentatorer.
Jag har ju snott några uttryck.
Men så här, som till exempel som att man pratar om ställa frågor och så här. Det gjorde man liksom inte riktigt förut. Det, och sen sådana här grejer som att man en serv till exempel.
Det kan inte
engelska riktigt. Men...
Jag har ju snott uttrycket de har en match i handen när man pratar om en tabell. One match in hand.
Just det.
Det har jag. Jag tycker lyssna på engelsk kommentering är en fröjd. Det är för att det är språket mycket rikare. Du får fler alternativ. Men liksom också runt hörnet. Alltså vad väntar runt hörnet? Alltså, nu är det nu round the corner, alltså sådana där som man har kunnat, och vissa räddningsfraser de använder och så vidare. Men det finns intryck att ta från andra kommenteringar. Du kan ju den amerikanska hockeykommenteringen liksom, jag, för vi ska prata Niklas Holmgren förut liksom, men alltså jag älskar ju en söndag kväll 23 liksom, när du får Carolina Hurricanes mot Pittsburgh Penguins, och det är liksom Holmgren, och om det är en Södergren eller om det är liksom. Ja, eller hur? Men du får ju och det här, den här de är ju väldigt radiokommenteringsmässiga. Sen tror jag i och för sig att man ska göra det på ett annorlunda sätt när vi pratar om exempelvis fotboll då.
Jag tycker mycket om norska kommentatorer. Jag bodde i Norge en par år.
Okej, varför det då?
Väldigt mycket. De är, där snackar vi liksom att de är otroligt mycket, mycket känslor generellt över hela hela brädet, tycker jag. Vet du, Eivind Alsaker heter han. Otrolig. Han har kommenterat Premier League i alla år.
Jag har koll på Hegelund, men inte.
Men Manchester United avgjorde sent mot, jag tror att Villarreal hemma, Ronaldo. Som vanligt då, förra säsongen var ju han. Och då fick jag ju på mig av United-fans att jag inte skrek som Niklas Holmgren.
Nej.
Åh, vad jag sa. Det var någon tråd där som kom mig till kännedom. Åh, vad jag saknar Niklas Holmgren och så vidare. Men jag försökte liksom säga, men det kanske kan vara någon som kollar som håller på Villarreal. Alltså,
vi gör inte det. Kan någon som inte håller på United, så att säga.
Men eller hur? Ja. Det kan ju till och med vara en City-supporter eller en Liverpool som tycker, gud vad trist det här var.
Ja, men bestämmer du tempo och tonläge inför matchen, så att säga? Som när i Sverige till exempel, då vet du att här kan jag ju brassa på.
Nej, det kommer under
matchen. Det där, för att, jag tänker 94 till exempel, nu kommer jag inte ihåg det, men jag minns ju bara, eller ett sätt efteråt så att säga, det är inte samma glädje bland svenska kommentatorer, så att säga, när Sverige är mål som där, säg 0-2 i VM, alltså nästa VM vi spelar. Det måste bli en skillnad då, alltså, på åren.
Jag tror inte på att du klarar av att på förhand bestämma alla vinklar. Det är bra om du är påläst. Vad kan hända då? Vad blir det? Men alltså, vissa saker, Brasilien, Tyskland, i Belo Horizonte i semifinalen i VM 1-7. Det går liksom inte att förstå att det kan hända. Nej. Det finns liksom inte. Och då blev kommenteringen därefter, Jens Fjällström och jag gjorde den i TV4. Och den var ju liksom, herregud, förstod inte vad som hände. Vi kunde liksom inte hantera det.
Men det måste ju vara otroligt, för då kommer det spontana känslor. Och man bara, vad är det som händer?
Alltså, det blir alldeles tyst, blir det. Och det var hemskt. På arenan, för att folk var, det här var ju landsorg i Brasilien. Och folk grät ju. Och det var otroligt märkligt. Och när paussignalen går, då hör man bara ett stort, liksom, det är mummel på kommentatorsläktaren. Och folk tog av sig headset och tittade på varann. Liksom.
Ja, för att det var så
stort, men vad fan är det som händer? Liksom, det var så svårt att hantera. Jens Fjällström sa mot slutet på matchen vid ställningen 1-7 att det här var en händelse utöver det vanliga. Vi skrattar
fortfarande.
Men alltså, det här har ju också med att ju oftare du har varit i kommenteringssituationer, framförallt när du har fått förmånen att vara på plats. Du känner stämningen och arenan och märker vad som händer. München, när Bratwursten och Etwas Bier, de serverar ju öl med sån sejdel där på Allianz Arena. Man bara, trodde jag att det var förbjudet. Men i alla fall, när stämmorna liksom, när trycket kommer, när och så vidare och så vidare. Allsvenskan är ju så nästan hela tiden. Då är du med. Du flyter med det här. Men kommenteringen är ju rätt sak vid rätt tillfälle, rätt ton. Det är ju liksom... jag brukar säga, för den som har varit på en operaföreställning, då är en kommentering är det. Nämligen att när första akten öppnar, eller andra akten öppnar, då är det bara en av det första eller andra violinister, vad de heter, som sitter försiktigt att spela så här. Och man märker, man var på Metropolitan i New York på Triumph med Aida, alltså Verdis Aida. Men man märker hur folk, man ser hur hela, det är 5600 pers liksom utsålt, och man ser hur hela parkett bara lutar sig lite framåt. Mm. För det är så otroligt finstämt. Mm. Och dirigent, taktpinnen, står så här. Man märker nästan ingenting. Och sen kopplar du om slutet av den andra akten, just före pausen, när det liksom är, när de ska ut i kriget eller de har vunnit och kommer tillbaka, minns inte. Och de står med trumpeterna och det är triumfmarschen. Lyssna gärna på den i något sammanhang. Liksom. Mm. Men den är ju så vansinnigt pampig, och där är det ju levande. Det är ju elefanter och giraffer och flodhästar. Jag vet fan allt vad det är. Väller in på scenen liksom, och de står och så kör de och så slår det. Och då är han ju så yvig som han någonsin har varit. Det är ju det bredaste du kan tänka dig. Och varenda det är, alla sitter ju och är påslagna så in i, och så kommer fett i regnet, sista takten, ridån ner, stående ovationer, ridån upp, och så håller de på i 5 minuter. Mm. Det är kommenteringen. Du ska vara den finstämda, lilla, lugna, frysta. Men du ska också vara, och kan du göra det här under löpande kommentering? Mm. Det vill säga, helt plötsligt bara byta tomläge, världsklass. Pucken ligger och hoppar och studsar och far, och vem är det där? Är pucken fri? Är det? Och så står de undan den. Och så står de undan den, då säger du, men... Svenne slår undan. Mm. Alltså, du får... Vilket härligt jobb.
Men alltså, det är kul att du nämner opera, för jag har nämligen hört att du tycker om att vara på Kungliga Operan. Och,
ja, gärna. Jag ska dit. Gärna. Ja, det gör ingenting. Nej, men det är lite märkvärdigt. Ja, och så är det de som pratar om, oh, då hör du så.
Men har du fått lite inspiration då från hur Operan? Ja. Eller känner du mer att du nej, men det här, där du har fått lite?
Ja, men, men du vet att det finns mycket att hämta från scenkonsten. Mm. Och framförallt tycker jag det gör det i idrottsverksamhet. Alltså... Ta vilket allsvenskt lag som helst. Det är väl Djurgården som är undantaget egentligen. Häcken kryssar Degerfors. Men liksom, Djurgården har en förmåga att hämta kraft från Europaspelet nu. Och har ju liksom ett himla drag i verksamheten rent generellt. Publiksiffrorna går upp, alla är intresserade. Det är ett bra stämpel, alltihopa det där. Men liksom, i övrigt så är det ju lite frågetecken här och där. Innehållslösa prestationer. Och man bara, vad är det som händer? Mm. Och då är det liksom så här, menliga, vi är inte mentalt med. Och, alltså den där typen av snack. Ta Laban igen då. Och liksom koppla tillbaka till kravbild. Mm.
Ja,
vad är det vi snackar om? Och jag menar, tror ni går och ser en operaföreställning där?
Att man kan vara... Nej.
Va?
I paus? Nej, det är Europaspel i veckan. Vi är inte påkopplade.
Men det är så vi pratar också med den här förbundskaptensrollen liksom, med Lindelöf. Det har ju också med sånt att göra.
Ja, men visst. Och jag menar, du kan få en pausintervju alltså. Nej, men vi var inte påkopplade från start. Inte tusan. Går du på en... Opera, för kommer operachefen in efter första akten och säger ladies and gentlemen, sorry, we were not mentally prepared today. Utan vi kommer back i second piff.
Ja.
I went to La Scala this weekend and now I'm in Stockholm, so I don't want...
Nej, men precis. Ja, men den här lilla skitscenen blir jag inte om.
Nej, precis. Men på tal om skitscener och stora scener, en fråga tänkte jag nu när du kommenterar Champions League nu, vilket innebär att du har varit på väldigt stora arenor och så. Är det någon arena som du har varit på nu under Champions League-åren här nu som du har, wow, varit så här? Jäklar, det här var en riktig upplevelse, rent liksom häxkittelmässigt. Eller arenamässigt, någon arena som överraskade dig, vilket tryck du kunde vara på den? Liksom, eller hur?
München var häftigt nu senast faktiskt. Bayern München Barcelona. Det blev ett jäkla drag. De gör ju Barcelona bättre första halvlek, så gör ju München 2 mål i inledningen av andra, och då var det ett jäkla. Jag tror att det var nog lite känslan av oktoberfest som infann sig där lite grann på Allianz Arena.
Måste byta måljingel bara, tycker jag.
Det var ju krydda där med Lewandowski också, så det fanns
ju ingredienser. Ja, men det gjorde det ju. Ja, visst, så var det ju. Men det är klart, det blir ju väldigt speciellt med fotboll på Anfield. Den är ju fortfarande klassisk. Den har ju kvar den. Det är svårt att få samma känsla när du kommer till City of Manchester Stadium, som den ska heta i UEFA-sammanhang. Men liksom på Etihad, så är det ju liksom. Kommenteringsplatserna på Old Trafford är ju magiska. Du sitter ju i princip mitt i det. Liksom. Det är ju...
San Siro brukar lyftas.
San Siro,
Fast kan inte mycket ljud,
bara en gång fick jag. Men jag ska tillbaka dit nu, går ryktena. Vet du. Så vi får se om jag kan komma tillbaka och ge. Då är det avdelningen fullständigt vilket jobb man har. Men då är det alltså San Siro på tisdagen och Camp Nou på onsdagen. Ja, då, så då får jag har bara varit en gång tidigare på Camp Nou.
Så det är Milan helt enkelt på San Siro och Inter på Camp Nou då?
Ja, så kan det nog vara.
Jag tror att möte, dubbelmöte var med Barcelona, va?
Så ja, är det nog. Så är det nog. Och det är Milan Chelsea.
Ja, det är häftigt
med det. Och det är med tanke på att vi har en Sverige-koppling
också.
Ja,
jag menar det.
Av Potter,
det blir häftigt.
Är plötsligt avancerad under den här säsongen. Ja, i...
Det är coolt. Du, vi hade förberett lite så här klassiska referat. Det är du kanske trött på att sitta och kommentera det. Men om jag säger så här. Vilket tror du är mitt favoritreferat tillsammans med dig? Där du är som bäst. Ditt bästa referat.
Landslag.
Landslag blir det ju.
Alltså det är,
nej, men det är en annan sport än vad vi pratar om här idag.
Jaha, mm-hmm. Det är hockeymatchen i Finland. Yes. Kanske, vändningen. Ja. Ja.
Håller du med mig där? Att det är din bästa insats.
Ja, men
och då har du gjort många bra.
Men när Sportextra, Sveriges Radio, fyllde 60 år eller vad det var, så hade de en omröstning där man fick ta fram den häftigaste Sportextra-upplevelsen då, kommentering. Och då vann den faktiskt. Ja.
För det är ju en kvartsfinal. Sverige ryker ju sen, det vet man knappt om. Men den där matchen, det som hände där och då tillsammans med dig, det är ju... När jag alltid går in och kollar YouTube-klipp så tar jag alltid en kik på det.
Gör du det?
Hur du då... Sverige ligger under med 5-1 mot Finland.
Där pratar vi då, som jag sa, finstämda börjar gå neråt nu upp. Och det är en dramaturgi där, såklart.
Så det är en enorm dramaturgi. Hur upphämtningen, du blir ju inte så glad för målen i början. Utan du bara konstaterar.
Ja, Sverige,
det inte det ska inte gå.
För mjukelsen blir lite mindre på något
precis.
Sätt.
Precis. Stämningen. Och så kommer 5-3. Och sen då med vilka som gör det här. Jag älskar ju ditt referat. Liksom när det är Peter Forsberg
som går runt,
tar sig igenom alla linjer där passerar han blå
och långt ner i egen zon kommer pucken nu över blå, nu över med röd in i offensiv från något till vänster, håller pucken fortfarande, skinnar ner bakom buren, gör målköksvägen. Peter Forsberg gör ett grönt mål. Peter Forsberg gör ett grönt mål. Han gör ett oerhört vackert ishockeymål över hela rinken, åker runt och luggar ett helt finskt lag.
Det som hör till där är ju att det är en kvartsfinal i Finland. Det är ju Hartwall Arena som det hette på den tiden. Och en finsk idrottspublik, jag vet inte om någon som tittar på det här är finländare, vi ber om överseende med att ämnet är uppe.
Vi har en här nämligen, Niklas Niemi.
Ja, men du vet...
Alltså, det är finsk hockey, det är verkligen.
Nej, men det här var ju ett nationellt trauma för Finland.
Ja.
Att ha 5-1 mot Sverige. Mm. Och få saker kan vara så oerhört glädjeframkallande i Finland som just det. Att tvåla till Sverige i en hockeykvartsfinal på hemmaplan. Och dessutom var det var ju de stora spelarna här. Det var ju Sällene och Koivu och allt vad de hette. Så att det var häftigt. Och därifrån den enorma stämningen så vänder allt.
Jag kan tänka mig tyst där inne.
Ja, det var så tyst. Det var så tyst. Mm. Och alla finska kommentatorskollegor, Kaikunas och allt vad de heter, underbara människor, liksom hur Det var nästan, alltså det var en snittlängd på 80 centimeter, alltså de sjönk ihop fullständigt. Så det, och jag pratade med Kaikunas om det efteråt, och han säger, det var ett finskt trauma att förlora den matchen. Men det var en svensk idrottsklassiker.
Ja.
Och det är ju idrotten, det är där vi är. Vi upplever ju den här typen av händelser, den här typen av minnen, och det är det vi vill titta på igen. Ja. Vi vill se det igen, vi vill känna det igen. Och det är ju vardagen för oss som jobbar med det i gränssnitt, oavsett om man gör det efteråt och pratar om det här, landar grejer, laddar för grejer, eller om man sitter mitt i hetluften när det händer. Det är ju bland det viktigaste, kanske till och med skulle jag påstå, vi har när samtiden ser ut som den gör.
Vi jobbade på radio när Ljungberg gör mål mot Paraguay.
Ja, precis. 15 juni 2006, ja. Olympiastadion Berlin.
Mm.
Och satt bredvid radion från Paraguay.
Ah, okay.
Ja.
Höll du igen?
Absolut.
Nej.
Men så de satt där och sen var det en plast så här, så och plexiglasskiva, och så var det jag och Ralf. Och jag, nej, det gick inte att hålla igen då.
Nej.
Men minna av denna,
men det var ju magiskt med alla. Aha. Det var ju sex.
Alltså, man nämner ju ofta den som det bästa trycket kring en landskamp.
Alltså, bara gula
tröjor. De sekunderna när man ser att det är Ljungberg som ska nicka nu. Det är Ljungberg, då tänker man det här.
Och vi såg inte det, för vi trodde det var så att det tar en liten stund. Och det är Ralf Edströms, han har ju en enorm förmåga att pricka spelare snabbt. Liksom, så han prickade ju Ljungberg före mig. Mm. Jag var mest mån om att det inte skulle vara ett frågetecken för dem som lyssnade att det blev mål.
Nej.
vi börjar bli långa. Det finns ju så mycket. Nej, det är bara, man bara sitter och njuter.
Jag
njuter mig tillbaka när du höjer tempot sådär. Men det är ju ett fotbolls-VM som stundar i Qatar, och vi har ju pratat väldigt mycket om det problematiska i det, och vi hade ju Olof Lund där tidigare veckan, du var på bokreleasen igår. Men samtidigt, du ska åka ner där och göra en gärning, och många känner ju lite att det här VM:et, det är fel tid på året, och det är de här vidriga pengarna, och det ska inte vara i Qatar överhuvudtaget. Men någonstans måste ju du ändå åka ner med energin i att göra ditt jobb så bra som möjligt. Upplever du jobbet på förhand?
Det är ett frågetecken för mig var vi kommer hamna. Mm. För att jag känner att Qatar är ju ett kolossalt litet land geografiskt, alltså ytmässigt. Jag undrar hur starkt fotbollsintresset är där. Vilket innebär att hur många supportrar kommer liksom komma. Det var lite grann den känslan och funderingen jag hade inför VM i Ryssland 2018. Mm. Det blev ju jättebra. Mm. Det var ju publik framgång överlag. Även om Ryssland redan då hade annekterat Krim, men då var det liksom inte, då var vi inte på den frågan. Så att jag undrar vad det blir för typ av VM. För oss i den här delen av världen känns det ju jättekonstigt att spela VM på vintern. VM 20, alltså normalt sett går ju VM mitt i vintern om du tittar på en del av jordklotet, så är det ju vinter för dem, va? Ja. Exempelvis. Så att, men det är klart att vi har ett perspektiv från Sverige. Jag känner så här, november månad är för mig en gräslig månad. Om jag får möjligheten att se en fotbollsmatch mellan Tyskland och England och Tyskland och Spanien i samma grupp, så det låter ju inte direkt som en värdelös kväll.
Nej.
Och jag har svårt att känna att jag skulle känna så här, nej, men jag kommer inte att titta därför att det är smutsiga pengar och det är ett land som inte försvarar mänskliga rättigheter. Det finns inte en fri press, det är jämställdhetsfrågor som är förskräckliga, det är hbtq-frågor som är förskräckliga. Jag har väldigt svårt att se att jag skulle värdera in det när de ska spela. Och jag tycker jag fick Olof Lunds bok i min hand igår. Jag pratar mycket med Olof om de här frågorna. Jag tycker det är perspektiv. Och det är viktigt att man någonstans också behöver det. Jag menar, Newcastle är ägt av den saudiska investeringsfonden som ju kronprinsen i Saudiarabien är bakom. Men Premier League har ju godkänt det ägandet. Mm. Var någonstans går gränsen för vad jag ska säga nej till då om jag följer Newcastle exempelvis, va? St. James's Park, det är ju en av de häftigaste arenorna, säger jag, har aldrig varit där. Men de som reser och gillar och följer engelsk får säga att det är galet tryck alltså. Mm. Och hur ska jag balansera det när Premier League har godkänt det? Mm. Och jag förstår att när Premier League får det här på sitt bord kanske de tänker så här, jaha, nu ska vi se, hur ser relationen ut mellan Storbritannien och Saudiarabien? Jo, det var motsvarande 200 miljarder kronor. Eller var det på? Nej, kronor måste det ha varit. Motsvarande 200 miljarder i affärer mellan länderna. Jaha, det är 100 000 britter som jobbar i Saudiarabien. Jaha, det är 30 000 saudier som jobbar i Storbritannien. Jaha. Men de här ägarna kan vi inte godkänna. Nej, men förstår ni? Alltså, det blir ju en jättesvår situation. Det blir en jättesvår situation. Och sen tycker jag också att jag tror man ska hålla en rågång. Det vill säga en tydlig gräns mellan att vara journalist och vara aktivist. Jag åker dit fullt medveten om att det här är en region i världen som inte försvarar mänskliga rättigheter. Och det tycker jag är förskräckligt. Jag tycker det är vidrigt att internationella förbund agerar på det sättet de gör. Men jag håller mig till, för mig är balansen i tillvaron nu är att vi måste ändå som medborgare i Sverige och staten Sverige försvara vårt medborgarskap. Och då finns det en tydlig inriktning från Sverige som del av EU med Storbritannien och USA när det gäller sanktioner mot Ryssland och Belarus kopplat till den ryska aggressionen, det ryska anfallskriget i och mot Ukraina. Du gör inte affärer med det, hela grejen bygger på det, gör inte affärer. Alltså så är det. Och det är för mig, då är det så. Men däremot säger staten Sverige att nej, men den här, 2014 var det ju viktigt att öppna en ambassad i Doha därför att de hade gjort så stora framsteg även på mänskliga rättighetspunkten. Och det var så en viktig affärsmässig region. Det är Olof Lund, han pratade om det här. 2015 skrev varenda näringslivshöjdare hur viktigt det var med affärer med Saudiarabien. Stefan Löfven åkte på besök då, var det statsminister. Svårt, men jag har svårt
Hyckleri.
Att se att... Alltså, jag tror inte att världen är mer komplex än att man klarar sig på att säga att jag tänker inte åka dit för att de försvarar inte mänskliga rättigheter.
Bra. Bra slutord.
En sista
fråga.
Ja, som jag sa inledde programmet.
Ja, precis.
Jag jobbar ju med Filip och Fredrik till vardags. Och Fredrik träffade jag igår på releasen. Mm. Och sa jag ska komma hit idag. Lasse kommer. Så, du vet vad jag ska fråga. Alla mot alla. Han ska in.
Ja, det
och det är ingen snack, sa han.
Nej, där måste du in.
Ska du ge ett svar här nu då?
Får jag bara säga så här. Fredrik Wikingsson gör alltså en intervju. Den bokrelease innebär att mängder med människor är inbjudna för att få en bok. Och viktigt för förlaget, viktigt för författaren. Och så görs en intervju. Och det här var på Teatergrillen som är en ganska kompakt lokal. Och det var verkligen, alltså det var hög stämning. Mm. Alla pratade och chattade, bla, 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 bla. Så som det ska vara. Och när det blev tyst äntligen då för att Olof skulle säga att bli intervjuad, då var det Fredrik Wikingsson som sköt intervju. Mm. Mm. Så oerhört skickligt.
Ja, det gick bra. Han gjorde han duktigt. Ja.
Snacka om tonträffen liksom. Alltså han känner ju Olof. Olof har varit med varje år i Alla mot alla. De har ju mycket glidningar mellan varann. Men liksom att göra det på ett naturligt, ett framfusigt, men samtidigt mjukt sätt. Alltså att bry sig sätt, det tyckte jag var suveränt. Han har ju faktiskt hört av sig till mig personligen, Fredrik. Det tycker jag är lite häftigt att säga. Fredrik Wikingsson har sökt.
Ja, jag ska säga det.
Men jag tittar på Alla mot alla. Jag tycker det är ett suveränt program. Det är lysande underhållning. Men jag är kvar vid samma svar till Alla mot alla i Discovery Network som till Let's Dance eller Fångarna på fortet eller vad det nu är för någonting. Att skomakare bliv vid din läst, om man nu ska ta upp ett gammalt ordspråk och din bär. Jag håller mig till min idrott, jag är där, och när jag inte gör det längre, då säger jag tack och hej.
Men vet du vad vi börjar med då? Då är du med i Quizaleta, vårt frågesportprogram här på Dobb TV.
Ja,
det är ju perfekt
nivå. Jag kan svara på någon historisk fråga möjligen, men jag blir så imponerad över den oerhört starka kunskapen.
Ja, det är ju så.
Så jag tycker, ni som kan, ni får underhålla oss andra.
Ja. Men Let's Dance, där kan du ställa upp.
Här kommer Sissi och Lasse.
Ja,
cha-cha.
Ja, verkligen. Det vill vi höra.
Alltså, verkligen.
Nej.
Vi får se.
Jag kör så länge de tycker. Så länge de ringer och inte användarna lägger ner och tycker nu ska gubben mickas av för alltid. För många säger så. Då kör jag. Och sen,
men jag hoppas du kör på länge till.
Ja, och det var snällt sagt. Men sen är jag borta och då lovar jag att skicka arga insändare.
Ja, exakt. Då blir du från andra sidan. Då får vi höra. Stort tack, Lasse, för att du tog dig tid denna morgon. Fantastiskt kul att lyssna kring din karriär. Tack Jossan.
Tack själva.
Suveränt. Tack Niklas.
Tack.
Vi ses om en vecka igen, säger jag. Och det säger vi även till er tittare och lyssnare. Vi hörs redan imorgon.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.